Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är uppvuxen i Järfälla, djurgårdare sen födseln. Han har haft Wayne Gretzky som tränare, han har spelat i NHL, AHL, SHL, KHL och finska ligan. Två SM-guld och ett OS-guld finns bland annat på meritlistan. I Holmgren möter avsnitt 169 hör du målvakten Mikael Tellqvist berätta sin historia. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Mikael Tellan Tellqvist, god lyssning! Micke Tellqvist, du är ju expert på tippar. Det har vi ju sett i oddset. Va? Men hur är du som stryktippare?
Ja, men jag har faktiskt en stryktips med farsan varenda helg faktiskt. Ja, vi tippar och försöker få in storvinsten varje helg. Men jag har haft 12-13 någon gång. Men
har du haft 13?
Jajamän, men det var 1500 spänn tror jag. Så det var resten av svenska befolkningen hade 13 rätt också tyvärr. Så att, men det är kul. Det är roligt att ha någonting gemensamt med farsan och sitta och heja. Och det blir, känns kul att kolla på matcherna då också.
Kör ni kryss i match 13 också?
Alltid.
Ja,
alltid
match kryss 13. Jag förstår att alltid. Det går bra för er. Jag förstår.
Man är där som de bästa.
Du, din relation till engelsk fotboll?
Min relation till engelsk fotboll är att jag är United-fan faktiskt. Roy Keane var en stor idol för mig, benknäckan i United. Så att, han var en favorit och därför kanske det inte blev så mycket fotboll om mig heller. Han hade inte så mycket teknik och det hade inte jag heller. Så jag fick faktiskt spela Libro i Vicksjö. Så att, det är min till engelsk fotboll.
Ja, var du en benknäckare?
Farsan var en handbollsspelare så han lärde mig alla tjuvknep som det säger väl allting att säga. Så att, ja, jag var väl inte den snällaste spelaren på plan.
Men Micke Tellqvist har haft 13 rätt, hörde. Wow! Carl Mikael Tellqvist, Tellan kallad, född den 19 september 1979 på Karolinska sjukhuset i Solna, men uppväxt i Viksjö, Järfälla. Tjenare, Micke.
Tjenare.
Hur är läget?
Det är bara bra, tack. Ja. Det är en fantastisk dag idag. Det har varit några möten här på morgonen och exalterad att sitta här och prata med en legendar också på andra sidan. Ja.
Hörru, men vi är ju faktiskt uppväxta på samma ställe ute i Järfälla.
Ja, var det 500 meter kanske. Kan inte ens det. 200-300 meter emellan. Det är ganska fascinerande. Du, jag och Kronvallbröderna.
Ja, det är du. Så har vi Persbrandt här ute, men han är från Jakan va? Så
att
han
men det är lite slummen.
Ja, det ja, det skiljer ungefär 10 år mellan oss. Vi gick aldrig i skolan tillsammans. Vi konstaterade att vi har gått på ungefär samma skolor hela vägen upp till gymnasiet. Så ja, det var lite roligt.
Det stämmer. Ja. Det är kul. Innan vi drog igång podden så pratade vi lite minnen. Så vi får fortsätta prata här nu under poddens tid också.
Ja, det får vi göra. Ja. Du, jag vet ju hur det var att växa upp i Viksjö, men det var ju när jag flyttade dit 1969, då var det nästan ingenting bebyggt. Idag är det Sveriges största småhusområde.
Mm. Ja, det är jättekul. Alltså, jag flyttade dit, 80 flyttade jag dit. Radhusdjungeln, tvåvåningsradhus med, och det var väldigt nära till kompisar. Man gick ju bara och knackade dörr och gick över och cyklade lätt ut till skolan. Det var inte några stora vägar, utan nej, det var verkligen en små bys idyll där ute. Och lugnt och härligt faktiskt.
Du, vad gör Mikael Tellqvist idag? Du la ju plockhandsken på hyllan förra året. Känsloladdat. Jag såg en intervju som där du är känd för att vara känslosam kille. För det har ju... Ja, ishockeyn har ju varit en del av ditt liv så länge.
Mm.
Vad gör du idag?
Idag så poddar jag faktiskt på Aftonbladet och spelar in lite tv där ibland. Jätteroligt att kunna tycka och tänka om hockey. Mm. Sen jobbar jag även med rekrytering på Wells rekrytering och säljutveckling. Där jag egentligen jobbar som säljare och åker runt och träffar företag och personer och hjälper människor och företag att växa och hitta jobb. Jaha. Vilket jag tycker är jättekul. Så att jag bygger lag utanför isen nu kan man säga.
Ja.
Istället för att bygga lag på isen.
Har du fullt upp?
Ja, det är ganska mycket att göra tycker jag. Men det tycker jag att jag kan styra mina dagar på ett härligt sätt. Det är inte så att jag sitter och jobbar 8-5 varenda dag. Men jag jobbar för att jag tycker att det är skönt att ha någonting att göra. Jag behöver det för mitt huvud också. Man har ju varit i den här hockeyvärlden så länge. Så man har liksom alltid haft något mål och någon prestation att drivas mot. Så att jag kände att det var viktigt även när jag la av att ha någonting att göra.
Hur jobbar med Thomas Roos och Abrahamsson då?
Ja, det funkar jättebra.
Gör
de är
det?
Jättekunniga och det är kul att få se andra sidan också, journalistiksidan, för att man har ändå ganska mycket författade meningar om journalistiken när man är uppe i hockeyvärlden. Man tycker att de är mer för att skälpa liksom, i alla fall den typen av journalister och såna grejer. Men man märker att tar man människor på rätt sätt så kan de faktiskt hjälpa till på ett annat sätt också. Och jag tror att det är viktigt att man har en förståelse för alla typer av som håller på med sport. För på ett eller annat sätt så tycker vi alla om sport och försöker sälja sporten i ishockey. Liksom, och då är det bara att kunna förstå sig för varandra.
Mm, det är trevliga killar, mycket trevliga killar. Både Roos och Abrahamsson. Ja, det är ju som du säger, alla är vi ju del av så att säga, ishockeyfamiljen. Journalisterna absolut. Där, domarna där, publiken där, spelarna där, tränarna där. Ja, så det är ju, det är,
alla behövs.
Alla verkligen. Behövs, ja.
Verkligen.
Ja. Så bor du ute på Ingarö numera. Mm. Du hamnar på den sidan av stan.
Frugan är från Värmdö, Kopparmora ursprungligen. Så utåt, ganska långt ut på Värmdö. Så att sen när vi under karriären då, så har vi bott på olika ställen. Men efter när vi valde att flytta hem så, och skulle börja skaffa barn, så kände vi att vi ville utåt det hållet. Och jag ångrar ingenting. Det är superfint där ute och vi trivs kanonbra.
Är det bättre än Viksjö?
Nackdelen ute på det är kanske lite finare med närheten till natur och vatten och såna grejer, men nackdelen är väl att det är lite längre mellan husen. Jag kommer ihåg just det här med att man kan springa över till kompisar. Det är lite mer knöligt att ta sig liksom. Man måste cykla lite grann på lite större vägar och såna grejer, så att på så vis var Viksjö bättre.
Fru Sara,
ja,
ni har varit tillsammans länge. Hon var med under hela äventyret där borta i Nordamerika och i Ryssland.
Ja, hon var med redan från när jag var utlånad till Huddingen en bit. Då hade vi precis träffats, så att hon har varit med hela resan.
Ja, hur träffades ni då förresten?
Vi träffades på Heaven, klischigt så här, va? Det var gamla, det är en nattklubb som heter Heaven som ligger där i Cosmopol, ligger nu, alltså kasinot.
Ja.
Som var en riktig, ska man säga, köttmarknad, får man kalla det. Man får vara riktigt fräck sådär. Men det var ett jättestort dansställe. Där träffades vi första gången.
Känner hon igen dig? Så hon visste att det där är målvakten?
Nej, hon hade ingen koll alls. Hon frågade faktiskt till och med efter första dejten. Vad gör du då? Typ såhär, nej, men jag spelar hockey. Typ. Så var hon såhär, men kom igen nu. Så jag tänkte, vad är det för dum? Vad gör du på riktigt? Liksom? Alltså, ingen kan hålla på med hockey. Liksom, så att på den nivån var hon.
Kanske skönt, va?
Ja, det har varit jätteskönt. Hon gillar ju idrott. Det har inte det att göra, men hon har aldrig varit så superintresserad. Vilket att man kunnat släppa då när man kommer hem.
Uppväxt alltså i Viksjö och du började spela hockey nere i Järfälla ishall.
Stämmer.
Nere vid Kvarnvallen hette det en gång i tiden, där fotbollsplanerna vid simhallen, när du var 5 år. Berätta. Mm.
Stämmer. Började hockeyskolan där. Farsan har alltid varit intresserad av idrott och både mamma och pappa spelade handboll faktiskt. Det var där hockeyskolan började som back ett par år. Vi hade två tjejer, som en tjejback och en tjej som stod i mål, som faktiskt gjorde sig illa. Och då frågade de om någon annan var intresserad. Då räckte jag upp handen direkt, för att jag alltid tyckte det var coolt med målvaktsgrejer. Och när vi spelade landbandy hemma på gatan så tyckte jag alltid om att stå i mål. Så att, det var där det började liksom. Och sen dess har jag varit fast i målvakts.
Ja, vad är det som är så speciellt med målvakt? Alltså det finns ju ett engelskt uttryck som heter goalkeepers are crazy, på gott och ont.
Ja.
Alltså. Ja. Alltså, det gör ju ont.
Ja, från början så gjorde det ont. Nu gör det inte lika ont nu för tiden, men för skydden är så pass bra. Men det är fortfarande vissa ställen på kroppen där det är väldigt obehagligt att få puckar. Liksom. Det är väl ganska självklart. Men jag tror man måste vara lite, som du säger, crazy. Man måste gilla uppmärksamhet. Man måste gilla att synas. Liksom, för att det är liksom, man brukar säga så här, antingen så vinner laget eller så förlorar målvakten. Liksom. Det är så här, det är sällan så här, ja, idag vann vi, säger alla supportrar. Men och så förlorar man så här, idag förlorar vi för dålig, målvakten var dålig. Så det gäller att gilla det här, liksom, det här individuella i lagspelet på något sätt.
Du spelade ju fotboll och då var det libero, sa du.
Ja, ja. Det var ingen annan som ville vara back. Det var farsan som var tränare, så att jag fick ta det. Så det är väl tacksam för så här i efterhand kanske.
Var det något svårt val för dig att välja ishockeyn som liksom sport?
Ja, men det var inte helt enkelt. Om man får sitta och prata lite gott om sig själv, så var jag faktiskt med på stadslagsuttagningar och sen kom ganska långt inom fotbollen också. Ja. Men jag tyckte att hockeyn var roligare på något sätt. Och det är väl där någonstans man alltid hamnar, tror jag. Liksom, visst, man kan vara duktigare i någonting eller vad som helst, men för att kunna spela professionell hockey eller hålla på med någonting, spelar ingen roll om det är hockey, så måste man tycka att det är kul. Liksom. För att annars blir det ingen bra i slutändan. Tycker man inte någonting är kul, då blir det lite halvdant.
Var det någon speciell händelse som liksom, det brukar vara någonting som gör att det tippar över åt fotboll eller hockey? För de flesta av er, fotboll, jag träffar ju både fotboll och hockeykillar. De som är riktigt duktiga är bra i båda. Och sen blir det någonting som att de togs ut i tv-pucken för pojklandslag. Eller någonting sådär som tippade. Var det någonting sådär som dig som gjorde att du valde hockeyn?
Nej, det som var väl minnena egentligen från hovet. När jag gick med farsan liksom. Jag kommer ihåg när nationalsången skulle spelas. Och alla ställdes upp och de här stolarna smällde igen. Det är sån här ljud som jag hör fortfarande liksom kvar. Att det här smällen när folk ställdes upp. Då får jag fortfarande gåshud när jag tänker på det. Liksom. Så det var väl någonstans där jag kände liksom att hockeyn är nog roligare. Just det här att det är lite så här gladiatorkänsla. Alla sitter över och tittar liksom, och sådana grejer. Så att det var där det hamnade.
Ska vi ta det här med Djurgården? Din pappa är ju alltså jättedjurgårdare. Ja. Vad jag förstår så blev du inskriven och medlem i Djurgården när du var en dag. Eller det var det första han gjorde innan han köpte blöjor och välling. Så var du skriva in det i Djurgården.
Jag hade ingen val alls. Det är därför han ändrade från Solna också. Jag är ju född på Karolinska, egentligen Solna till Sundbyberg. Så att det var viktigt. Ja, det var viktigt för han. Så att, nej, men det finns faktiskt en historia med min farsa också. Att, han skulle faktiskt in på match när jag skulle födas. Och mamma ringde upp, han båda jobbar som poliser, så morsan ringde upp och säger att du måste komma hem för jag börjar få verka liksom. Så han åkte hem lite halvirriterad, för han skulle på match liksom. Han skulle på match på hovet, och så liksom, så morsan sa, fan, jag verkar. Ja, men då började han brassa på köttbullar för att han var tvungen att äta innan han skulle iväg liksom. Morsan satt där och fan, jag har så jävla ont i verka liksom. Han brassade på köttbullar och käkade upp de här köttbullar, sen åkte de iväg liksom. Så att han blev nog rätt stressad, tror jag, farsan, när det var dags. Så att på den storyn är det.
Men han har följt dig genom karriären naturligtvis
Ja, både mamma och pappa har varit väldigt stöttande. Aldrig sett någon press, utan de har alltid varit där och skjutsat och stått i korvkiosker och hjälpt till på ett eller annat sätt, köpt utrustningar och målvaktsfällare är inte lätt. Det är dyrt med utrustningar, och på två polislöner är det inte alltid lätt att få ihop pengar till sådana grejer. Så jag är extremt tacksam för mina föräldrars skull att jag har kunnat spela hockey. Det är tyvärr en liten rikemanssport. Det är ett problem som hockeyn har, som jag ser det. Så att, nej, jag är extremt tacksam. Och morsan var en typisk hockeymamma. Man brukar säga att hockeyföräldrar, målvaktsföräldrar brukar sitta lite separat ifrån resten av föräldrarna. Så föräldrarna sitter på ena sidan och sitter målvaktsföräldrarna längre bort, för de sitter då liksom mer nervösa och sådana grejer. Så att jag tror många målvaktsföräldrar ute känner igen sig.
Det är intressant det du säger, för att det är ju just nu är det en stor debatt om hur föräldrar agerar, inte bara i ishockeyn, i alla sporter. Mm. Och många som har lyckats, inklusive dig nu, säger ju att jag fick ingen press på mig, jag fick stöttning, men inte pressen, inget gap, inget skrik och sådana saker. Var det så du upplevde också, att det var stöttningen, det var viktigt att du tyckte om det och tyckte det var kul?
Ja, nej, men så är det ju. Och jag menar, visst, ibland behövde man väl kanske en liten knuff att liksom komma iväg, för man tyckte någonting annat var roligare. Så där. Men det var ju liksom aldrig någonting som någon sa liksom att du måste, utan det är liksom, jag tyckte att det var världens roligaste. Det tyckte jag fram till egentligen sista 2 månaderna när jag spelade hockey, att det var det roligaste som fanns. Och det är väl mitt tips också till föräldrar där ute. Låt ungarna hålla på liksom. Sen ska man ju liksom, när man väl är där så ska man göra ett bra jobb naturligtvis. Men det handlar ju om att vilja själv. För att runt 15 års åldern då blir det tuffare helt plötsligt. Då ska du lägga ner mycket mer tid. Och har du gjort för mycket fram till 15 års åldern så blir det tufft att orka med hela vägen. Man får liksom inte vara klar när man är 15, utan det är då det börjar liksom. Så att den resan fram till man är 15 ska vara liksom rolig, men ändå liksom att man ska känna att man ska utvecklas.
Är du inne på det lite, Micke? Hockey är ju egentligen en arbetarsport, så en ganska smutsig sport. Du täcker skott, du tappar tänder. Du får kämpa helt enkelt.
Precis.
Och det har gått till att bli en rikemanssport idag, i alla fall en medelklasssport i storstäderna inte minst då, där det är väldigt gjort. Jag vet att du sa vid något tillfälle att jag tycker idag att de är lite väl bortskämda. Det har blivit väldigt mycket, mycket status i vilka grejer du ska ha, vilken utrustning och alltihopa. Mm. Hur ser du på den här problematiken?
Nej, men Hockeyförbundet har ju kommit med saker nu, just om att man inte får ha en klubba till exempel som kostar mer än 500 spänn eller någonting och såna grejer. Så det är jättebra liksom. Och sen är det ju så att man kan ju faktiskt köpa begagnade saker. Det är inte farligt att ha begagnade saker. Jag vet själv hur det var när man var A-pojk och B-junior, nu heter det väl U16 och såna grejer, att man fick alltid ärva saker liksom. Och sen förstår jag att skotten är hårdare idag också, vi går in i annan tidsålder också, men det är inte fel att ha saker som är äldre också. Man behöver inte alltid ha de nyaste sakerna. Det som jag kan känna är lite skillnad också, att man alltid får allting serverat. Då har man liksom ingenting att jobba för. Förut så var det så att fan, när man kommer upp på A-laget då får man alltid välja nya saker liksom. Får man alltid välja liksom. Det var en av drivkrafterna liksom, som kanske inte finns riktigt idag.
Hur var det i skolan förresten?
Ja, men jag var faktiskt okej. Nu ska vi se att jag var med både siffror och vi hade VG och såna grejer, så att jag hade väl 3,8 tror jag, så det är nästan VG, eller 4 var det då, 4 och 5. Så det var, jag var, hade ganska lätt för vissa ämnen ska jag säga.
Vilka var det då?
Ja, matte hade jag svårt för. Ja. Jag har ingen logiskt tänkande, det kan frugan bevittna också. Så det har jag svårt för. Men historia, religion, geografi, jag älskar det, sport naturligtvis. Och, nej, men jag gillar historia liksom, jag tycker det är kul.
Men det är bra, jag menar som idrottskille, många har intervjuat, inklusive mig själv. Man surfade igenom lite grann och gjorde det som behövdes och inte mer, men det...
Ja, men jag tror att allting håller ihop liksom, sätt och vis. Alltså, disciplin inom hockey, disciplin inom skolan, när ska man göra vissa saker. Jag tror det går hand i hand. Sen om man har lätt för vissa ämnen, det kan ju bero på att vissa passar bättre i skolan än vissa passar sämre i skolan. Så mycket sådana grejer kan ju spela in också. Men allting har ju hur man lägger upp sina dagar kan jag känna. Träningsscheman och skolscheman och sånt grejer. Så det var mycket att sitta liksom och plugga när man var i gymnasiet på pendeltåget med Åkersberg centrum till inte stan och sen vidare till hovet eller till tränaren.
Nu jobbar du ju som vanligt, du slutade ju förra året, men jag läste någonstans att i en intervju som du gjorde mitt under karriären att jag har faktiskt haft ett riktigt jobb, 2 veckor på lagret på Stadium.
Jajamän, ja. Fick semestersättning faktiskt. Jag tror jag fick 3000 spänn för semestersättning. Så att det är... Men det som, man har ju varit bortskämd på så vis, det kan jag hålla med om. Jag har alltid fått leva och fått betalt för att egentligen göra min hobby, vilket är få förunnat.
Om det inte hade blivit hockeyn, vad hade du ägnat åt civil, tror du? Det är en hypotetisk fråga, nu håller du på med karriär, men den är ju naturligtvis, nu är du ju färgad av den karriären du har gjort. Men om du tar dig tillbaka då till ungdomen i Järfälla. Vad fanns det fanns det några drömmar om något annat arbete än hos polishockey?
Ja, alltså hela min släkt är ju egentligen poliser. Mamma, pappa, morfar var... min morbror är polis. Jag har kusiner som har varit polis och lite SWAT, liksom insatsstyrka. Så att egentligen så var det väl polisyrket som jag tyckte var häftigt. Liksom. Såg upp till mina föräldrar och det jobb de har gjort liksom... Min farfar var till och med, han var militär, så att liksom, det är egentligen jag som är svarta fåret i familjen kan man säga, som blev hockeymålvakt. Så att, nej, men det hade nog blivit något åt polishållet, det tror jag nog. Jag tycker om att hjälpa människor och liksom, och på ett eller annat sätt.
Det är inte för sent ännu, jag träffade Börje Salming här en vecka, hans nya tjej, hon är snart 50, hon går på polishögskolan.
Nej, det behövs poliser, gör det definitivt. Nu är det så att efter min karriär då, så har jag sagt då att det är frugans tur att hon ska få sin karriär. Då, så att, och jag vet att polisyrket tar väldigt mycket tid de första åren. Och det är väldigt obekväma tider, så att det får vänta några år i sånt fall.
Apropå det, vad gör frugan nu när hon är hemma på helger och i normala tider?
Ja, nej, men vi trivs båda med livet faktiskt. Ja. Det är skönt faktiskt att kunna vara mer delaktig och kunna hämta och lämna på dagis och känna att man blir en riktig pappa, som inte är den här pappan som bara dyker upp så här rolig på söndagar och liksom och leker och sådär, utan man är med i uppfostran och sådär. Och det man märker är ju också att när barnen blir ledsna, att de verkligen kommer till mig också. Förut så var det väldigt mycket att de sprang till mamma bara, för att där var tryggheten liksom. Så att, nej, det känns jättebra och kul. Och frugan jobbar också på PR-byrå som heter Passion Lab, så att projektledare där. Så att vi har båda Svensson-liv nu, vilket vi trivs jättebra med.
Du, där kände du mycket att du hade det där lilla extra. Du spelade i Järfälla till TV-pucksåldern då. När kände du att jag är nog lite bättre än de andra på det jag håller på med?
Oj, svår fråga. Jag har alltid haft, tycker jag själv, en ganska ödmjuk inställning till det jag hållit på med. Jag tycker väl aldrig egentligen jag har varit något speciellt sådär, utan jag har varit en del av pusslet. Vilket kanske har varit en av nackdelarna, varför jag inte liksom lyckades superbra i NHL. Jag tog den här första spaden, att jag kanske var lite, jag ska inte säga mesig, men att jag brydde mig väldigt mycket om vad alla andra, hur alla andra mådde och sådana grejer också. Det var viktigt för mig också. Så att, men någonstans runt när jag kände väl att det kom med TV-pucken, och efter det så var det faktiskt Stefan Lade som var målvaktstränare i TV-pucken, som alla känner till, som plockade över mig tillsammans med Thomas Magnusson till Djurgården och fick provspela där, och på den resan är det. Så att någonstans där kanske då kände jag väl att jag hade någonting för, hade lätt för mig i alla fall när jag spelade hockey.
Och då var du alltså 15 års ålder, 15-16?
Ja, 15 år.
Det är intressant, för jag läste också att du har ju haft en lång karriär. Du slutade alltså när du var 38 år. Att du, apropå målvaktstränare då, att du har bytt stil, målvaktstil flera gånger under karriären. Alltså det går att lära gamla hundar sitta.
Ja, och det är någonting som jag tror är viktigt, vad man än håller på med. Om man sitter här som du håller på med, en kommentator eller vad det nu är. Jag tror att det är viktigt att ändra sig hela tiden. För att kör man samma race hela tiden, så kommer någon annan som är lite bättre på någonting. Och det var lite det jag fick uppleva. När jag kom upp i Djurgården så sa alla att han har så modern spelstil. Och så kom jag över till NHL och så var det inte så modernt längre. Det var själv bara 3 år. Och så fick jag byta igen 2010 liksom, för att då kom SMS-tekniken. Och sen när vi kom hem till Djurgården igen så fick jag liksom göra om, för att då skulle man spela på ett annat sätt. Men samtidigt så tror jag har med mig det här i bagaget, att jag har kunnat spela alla de här spelstilarna. För målvaktsspelet handlar mycket om att kunna liksom känna av stämningen i matcher, att kunna liksom göra räddningar ibland som inte alltid kräver att man har en SMS-teknik då. Nu blir det målvaktsnörderi.
Skridsko mot stolpe, ja, det är precis. Inte så att målvaktet står i SMS här.
Nej, precis.
Till målvaktstränare.
Nej, verkligen inte. Nej. Så det är väldigt mycket så här. Du får se till om det blir för målvaktsnörderi. Men det handlar ju, ta det, så handlar det väldigt mycket om att bara blocka pucken. Man skulle ha kroppen bak och man skulle glida runt på knäna. Nu går vi tillbaka till igen att man ska försöka rädda pucken och sådana grejer. Och då tror jag att har man varit med i de här olika skolorna så har man fördel av det. Liksom. För i början så skulle man ju stå på fötterna. Man skulle inte gå ner på isen. Man skulle stå upp och följa med, som det hette. Liksom, och sådana grejer. Så att jag har nog haft fördel av alla de här spelstilarna. Däremot så har jag alltid då fått träna på och bli bättre på någonting. Så att...
Hur viktig är känslan? Jag menar... Förr i tiden så var det ju tv-räddningar, det var mycket, och en del säger att ja, men gör man sådana då är man felplacerad, och det är lite mer, ska vi säga, robotaktigt nu, att man jobbar enligt mönster. Men hur viktigt är liksom känslan? För den finns ju alltid där, känslan. Idag känns det bra, och så kanske inte går bra ändå. Och idag känns det inget vidare, men det går jättebra. Hur viktig är känslan? Var känslan för dig när du gick in och lirade?
Ja, men jag var ju en sån också, spelade mycket på känsla. För mig var det viktigt, just med ögonen var alltid viktigt för mig. Hur ögonen funkade. Mitt målvaktsspel, jag tror många målvaktsspel satt liksom i ögonen. Liksom. Hur pass mycket var ögonen med? Liksom. För ofta så förflyttar du det ganska mycket, med tanke på att du tittar efter pucken. Liksom. Du märker att saker och ting händer borta liksom, i periferin. Liksom, och såna grejer. När man känner att man har koll, liksom, att man har ett stort synfält, då känner man att då har man koll på spelet.
Så att, men håller du med mig om att det är... känsla ibland. Alltså, jag
tappar ja, men jag håller med. Jag känner igen det där också. För ibland så kunde man vara, kännas katastrofdåligt och, liksom, och släppte man noll. Och så ibland så kändes det, fan idag känns det bra. Men då studsar det på benskydd in och sådana grejer. Så att, det är det som är lite målvaktsberedet också. Man måste liksom lära sig att ta bort sådana grejer. För i vissa kvällar så går det inte. Det spelar ingen roll hur stor pucken är. Det kan vara en massa snacka om badboll snackar man om. Mm. Den går in ändå liksom.
Hur suddar man bort ett insläpp? Alltså ett fullsatt i Globen. Het match. Och så gör du en Rembrandt.
Mm.
Hur gjorde du för att sudda bort det och börja på noll igen?
Ja, jag har ju använt mig av mental träning de senaste åren. Så att fram till dess så hade jag problem. Och jag tror att det är nog en av grejerna som är därför man ser många målvakter komma ut med psykisk ohälsa och såna grejer. För många har problem att bearbeta det som händer. Att man tycker någonstans att man är liksom center of attention lite grann. Att man är, liksom, man är viktigare egentligen vad man egentligen är liksom i det stora hela. Någonstans där landade jag i det. Liksom att, vet du vad, visst det är många som har kollat på den här matchen. Går jag på stan om 2 timmar så är det kanske inte så ingen som känner igen den. Liksom. Eller kopplar just den här händelsen till matchen. Så att det var någonstans där att man liksom, ska inte tro att alla liksom tycker att man är så viktig som man är. Mm. Någonstans där.
Får återkomma till det där ja, sen.
Absolut,
med,
det är för, intressant.
Ja, verkligen. Där finns det mycket att göra. Men vi fortsätter med karriären. Det var ju Djurgårds B-junior och A-juniorer. Mm. Jag läste någonstans att jag surfade väl igenom de där junioråren. Det var inte mycket mer med det.
Nej.
Sen fick du chansen att komma upp i A-lag. Berätta om den resan. Hur du såg ut då. Vilket lag du kom in i. Vilka tränare. För det var ju, då var det stora starka Djurgården på den tiden.
Verkligen. Ja. Ja, året innan det var tredje keeper så var ju Niklas Wikegård när de gick till finalen. Och
förlorade mot Färjestad.
Precis.
Ja. Grigor Artursson.
Precis, från blå linjen.
Ja, mellan, på Tommy Söderström.
Precis. Ja, mellan benen. Det var tufft. Ja. Det var tufft som djurgårdare. Ja. Och tufft för alla inblandade tror jag.
Ja, inte minst Wikegård.
Nej, definitivt. Det var ju liksom hans chans att vinna där. Men, och sen året efter det då, så jag tror det var Andreas Hadelöf som var backup till Tommy Söderström valde att åka till Malmö om jag inte minns helt fel, och då fanns det en chans för mig att kliva upp och vara andra slips bakom en av Sveriges bästa målvakter genom tidigare och en idol för mig i Tommy Söderström med sina korta, breda, vita benskydd och sin bur, fågelbur till mask. Och nej, på den resan var det ju liksom, och jag spelade inte mycket alls. Och blev första året så kom jag ihåg att jag åkte mest buss runt hela Sverige. Liksom.
Minns du debuten?
Jag tror debuten var mot Leksand tror jag på Globen. Och jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg så mycket av matchen. Jag för mig att det var, vi vann med 6-4 eller 6-3, någonting sånt där. Men det jag kommer ihåg efteråt var Patrik Putte Eriksson kom in i duschen efteråt och sa idag har en stjärna födts eller någonting, och det var någonting jag tog med mig. Så att, ja.
Tror du att han hade?
Ja, han har väl det. Han hade väl det kanske. Så att, nej, men det är såna grejer som man kommer ihåg. Ja. Den här generationen av hockeyspelare som var där, Björn Nord, alltså Niklas Falk, alltså Micke Magnusson, Ronny Pettersson, alltså det var, ja, det är ju idoler som jag har sett upp till liksom. Och varit där länge liksom, och sen var vi några unga killar som kom upp och lite kaxiga. Liksom.
Det var du.
Jimmy Ölvestad, Matte Kärnqvist som är tränare nu. Och sen var det Christian Sjögren, agenten, var med också som var ganska ny. Niklas Kronvall var på väg upp där också och ta fall. Så att vi var ett gäng där som var unga och lovande. Liksom.
Mm. Ja,
verkligen.
Och sen då, sen fick du ta över som nummer ett, berätta. Mm.
Ja, jag var ju lite utlånad där andra året då. Första året som sagt åkte jag mest runt. Och sen andra året så var det väl i september, oktober någonstans. Derby mot AIK. Rasslade in en del puckar. Jag tror att det var 5 eller 6 eller någonting efter 2 perioder eller någonting. Och så Tommy sa att nej, nu får du hoppa in liksom. Hoppade in och spelade den matchen. Det gick väl helt okej. Jag tror vi torskade 8-2 till slut eller någonstans. Och sen efter det så fick jag chansen att spela mot Västerås tror jag. I på Hovet och vi vann med 3-1 och sen rullade det på, vi åkte upp till Modo och vi vann och liksom och bla bla bla, och sen rullade det hela vägen bort till SM-finaler och ett fullsatt Globen och Opus Life is Life, låten som fortfarande etsar sig fast i kroppen när det är 6 minuter kvar av matchen vi leder och folk börjar dela ut flyers. Det kändes ganska tidigt på att Djurgården har vunnit igen och sådana grejer. Så att,
ja, Modo-finalen då?
Ja, Modo-finalen, stämmer.
Färjestad, Luleå, Modo, var det inte så?
Ja, mötte faktiskt Vesa Toskela faktiskt, som stod i mål i Färjestad. Jag kommer ihåg att han var ute och kritiserade att Djurgårdens svaga länk var mycket Tellqvist. Mm. Och det gick jag igång på.
Ja, gammal Lennie Elvålvakt. Ja, verkligen. Ja. Och sen slog du Jerma Myllys i nästa runda.
Ja, verkligen. Ja. Och på den tiden så var det ju det är fortfarande hatkärlek mellan Djurgården och Modo, men då var det extremt och det var slagsmål hela tiden. Och, ja, det var häftigt. Det var... vi hade tufft i kvartsfinalen, kom ihåg, mot Färjestad. Det var 6 eller 7 matcher, tror jag. Men sen vann vi allt hela vägen in, så att, ja.
Och så minnen. Och så SM-guld.
Ja, overkligt för en kille som växte upp, sagt var i Järfälla och varit Djurgård hela livet, och få vinna SM-guld med sin klubb.
Vad sa Färs han då? Eller
ja,
han
jag tror inte han sa. Han var nog helt rödsprängd. Han var nog så stolt, tror jag. Han gick nog runt med den här guldhjälmen i veckor efteråt, tror jag.
Gick på jobbet, ja, med polisen.
Ja, han var ingen polismössa där inte.
Och sen vet jag att du blev ju draftad också i samband med detta i tredje rundan av Toronto. De tog väl det picket från Tampa, tror jag, va?
Ja, så? Det är mycket möjligt.
Ja, med det. Ja. Okay. Ja, men det var i alla fall Toronto som draftade i tredje rundan som 70:e totalt. Mm. Det var ju riktigt Petro som gick nummer 1 då. Kommer du ihåg det? Han blev inte mycket av det egentligen. Nej. Han var ju som nummer 1 totalt. Och sen...
Han var kompis med vdn för New York Island, ja, ja. Han Wang eller vad han hette, signade långtidskontrakt, ja, så det var det jag skulle ha gjort kanske. Ja.
Och så gick ju Danny Heatley som tvåa och Gaborik som trea det året, så ni vet vilka killar som var i...
Ja, så var det 68 andra innan jag kom också, men det var bra killar i alla fall.
Ja, det var bra, det var den årgången i alla
fall. Ja, verkligen. Ja.
Men och du hade chansen att åka över på och spela, men valde att stanna kvar i Djurgården ett år till, för det var någon som sa att ja, en gång kan man vinna, men vinna försvarat guld, det är inte det lättaste.
Nej, och det var väl många som tyckte och tänkte i min karriär, men jag, Thomas Magnusson har alltid varit en stor del i min, någon person som har sett upp till och sen grejer, och han sa väl i stort sett vad jag kommer ihåg, att liksom, ta det lugnt, du kommer få din chans, stanna hemma ett år till och spela. Och för jag hade ju faktiskt kommit in i november där, eller oktober, november någon gång, och inte spelat en full SHL, eller elitserien som det hette då, säsong, utan han tyckte att ta det lugnt och spela en hel säsong. Så, och det gick ju bra det året också, vi försvarade guldet i Färjestad den gången då, i Karlstad, i gamla arena där uppe. Så att, nej, det, och sen var det iväg.
Ja, två SM-guld. Mm. Och sen drog du iväg alltså till Toronto. Mm. Och kommer du ihåg känslan när du satte dig med Sara på planet och skulle flyga över? Kommer du ihåg vad du tänkte då?
Ja, det jag kommer ihåg var ju liksom... att jag tänkte väl säga att fan vad skönt, liksom, det här kommer gå lätt. Många så här, under hela... liksom, under hela året har jag sagt så liksom så här, det här är inga problem, du kommer ta en NHL-plats direkt liksom. Du är så stor här hemma och spelar massor med landskamper och VM och sådär, det är inga problem. Så att man tyckte väl lite själv att man var lite king shit rock and roll liksom. Det var så här, det skulle inte vara något problem att kliva in och vinna liksom, och ta en plats i NHL. Så att, men det visade sig vara extremt tufft för mig. Jag var inte riktigt redo.
Nej, det var många målvakter som slog som få platser.
Ja, och när jag kom dit så var det Curtis Joseph som var första keeper, och han hade ju kultstatus liksom. Och sen var det väl tanken att jag skulle ta någon plats där, men när jag kom till campen så var det 8 andra målvakter som ville ha den där liksom, platsen. Och det var ju liksom för mig som kom från Sverige, som egentligen inte hade jättebra koll på NHL sådär, utan man hade sett lite matcher här och var liksom. Det var ju inte som det var nu liksom, man kunde se vad det är highlights hur som helst, utan det var ju en chock. Alltså, jag trodde att det skulle vara 2-3 målvakter liksom, som skulle dyka upp på den här campen, men det var det inte, utan det var verkligen äta eller ätas liksom.
Ja. Hur upplevde du det då?
Nej, det var jättetufft. Ja. Det var jättetufft var det. Det var, vad ska jag säga, det var liksom... nej, det var en chock att det var så mycket spelare liksom. Och liksom det här med liksom, du ska inte tro att du är någonting bara för att du har vunnit 2 SM-guld, utan det var liksom, det var bara börja om liksom. Börja om på nytt, börja bygga om sitt rykte, och det tog tid för mig.
Mm. Ja, för nu kommer vi in på någonting som är intressant. Du alltså hamnade nere i St. John's farmalaget i Newfoundland, va? Mm.
Stämmer. Stämmer.
Det är inte den mest, det är inte den största metropolen i världen.
Nej, det är, nej. Alltså, jag brukar jämföra med en västkust fiskeby.
Smögen.
Ja, det ser lite så ut, men just man går in och får in och googla sen på bilderna liksom. Men för princip tala om var det ligger någonstans. Alltså, det var ju 4 timmars flygresa österut från Toronto och 4,5 timme resa till London, så ligger mitt i Atlanten liksom, uppe vid Grönland i stort sett. En fiskeby som sagt var liksom, så att ja, fascinerande ställe. Jag vet.
Fanns det isbjörnar där?
Nej, det fanns inte. Isberg fanns det. Isbergen kom ner, men isbjörnar fanns inte där på. Men däremot ja, pingviner, jag tänkte säga, men så här puffins heter det, jag vet inte vad det heter på svenska. Nej. Riktigt, men det var mycket, det var en speciell stad, men ganska mysig ändå faktiskt, för att det var liksom, det var en ö, vi kunde inte ta oss därifrån, så alla kunde umgås och ses på varandra.
Hur många bodde det där då?
Oj, det var en bra fråga. På hela ön så tror jag 15-20 000 kanske, och i stan kanske 7-8 kanske, så det var en väldigt liten stad liksom. Jag är inte säker på siffrorna, det är ganska litet var i alla fall.
Och där är det ju fyra säsonger.
Ja,
fyra,
mer eller mindre.
Fyra säsonger mer eller mindre. Mm. Jag menar, du kunde åkt hem till Globen och rökt cigarr. Du var hjälte i Stockholm.
Mm.
Du är fyra år där ute i ödemarken.
Jag är för jävla envis. Det är bara det jag har fått från min mamma. Så att det är liksom, jag hade en dröm om att jag skulle spela NHL och skulle fan ge allt för att spela NHL. Liksom. Och till slut så fick jag chansen att göra det. Och det fick kosta vad det kostade ville liksom, lite grann. Men det hade ju varit så att jag inte trivs med mina lagkamrater, så hade det ju varit otroligt tufft. För jag tänker tillbaka nu liksom, så här, alla de här bussresorna som man gjort, alltså det, att man liksom gjorde det liksom.
Ni kunde inte åka buss till någon match från St. John's, kunde ni det?
Nej, utan vi var tvungna att flyga varje gång. Så vi flög i fyra timmar till Toronto, och sen därifrån brukar vi flyga till Boston eller Philadelphia. Eller så bussar man från Toronto, eller så bussar man därifrån. Så det var ju liksom, ja, det kunde ju varit, man brukar säga back-to-back-matcher, alltså typ fredag-lördag, men vi hade back-to-back-to-back, så vi spelade fredag-lördag-söndag. Så att den söndagsmatchen, då var man ju så halvpigg liksom. Då var det mycket koffeintabletter på vissa spelare liksom.
Har du funderat på hur många timmar du har tillbringat på flygplan?
Ja, det är massor. Jag tänker också hur många timmar man har stått och väntat. Det vet, känner du igen också. Alltså,
vänta
på allting. Man ska vara två timmar innan på flygplatsen för att packa in all hockeyutrustning. Man ska vänta på att utrustningen kommer och... Det låter som att man sitter och gnäller på allting, men det är, så här, det är ju såna grejer som man undrar, som du säger, hur mycket liksom, hur många år har man lagt på att bara stå och vänta på saker liksom, och på såna grejer, hur mycket tid har man satt på den här bussen liksom, och såna grejer. Så att, och käkat halvdassiga pastarätter liksom, och så.
Du fick lära dig tålamod. Var det något annat du tog med dig från den här skolan som AHL ändå är?
Ja, för mig så var det en fördel att kunna lära mig spelet, kunna alltså känna den här glädjen av att få spela i NHL, liksom, ha någonting att sträva efter. Många kom in i NHL direkt och sen blir nedskickade. Den resan tror jag är mycket tuffare. Men däremot se alla mina lagkamrater, vilka mål de hade, liksom, vad det kostade liksom, dem, för att de ville bara till ett ställe. Liksom. Det var NHL och då liksom... Ja, de gav hörntänder och blockade skott och liksom gjorde allt bara för att få liksom någon minut i NHL. Liksom. Och det är så många duktiga spelare som man spelar med som har aldrig fått chansen heller. Liksom. Och det är mycket politik också där borta, det ska sägas också, och saker och ting. Så att, jag är otroligt stolt över min resa som har gjort att jag aldrig gett upp. Och det gjorde jag även senare också i min karriär också. Liksom. Så att, det är någonting jag tar med mig.
NHL-debuten.
Mm.
Berätta. Var Pat Quinn som var coach, va?
Jajamän, Pat Quinn
den har gått bort nu, men legendarisk,
härlig
coach. Ja.
Ja, härlig personlighet. Han hade alltid sån här Walt Disney-tal innanför, så här Miracle on Ice-tal inför varje match. Jag fattar inte hur han gjorde det. Liksom. Kanske inte så bra tekniskt skulle kunna rita liksom, bågar och såna här grejer, men hans tal innan varje match. Så Pat var ju en stor människa också, en stor irländsk buffel. Mycket bra historia alltid. Liksom. En players coach brukar man prata om. Liksom. Han stod alltid bakom sina spelare. Stod alltid upp. Han kunde ge oss skit i omklädningsrummet, men utåt sett så var han liksom, nej, ni rör inte mina killar. Liksom. Och debuten var i Montreal faktiskt.
Vilken. Ja. Toronto, Montreal mot Toronto. Det mest precis. Klassiska. De två städerna som slåss om att vara hockeyns mecka.
Jajamän. Ja. Då hade faktiskt varit Ed Belfour som var första slips och gjort illa sig. Mm. Så då var det Trevor Kidd, en gammal legendar också, som började spela och sen fick han ljumskproblem med 10 minuter kvar och pulsen gick upp till 320 där direkt. För man satt ganska dåligt där på bänken för mig innan de ändrade att man målade på andra sidan, att man satt ganska hopklämd, så det var ju omöjligt att stretcha eller någonting, utan det var bara liksom att,
nej. Det var gamla Forum va?
Nej,
nej det var nya, det var nya, det var Bell Center,
ja, Bell Center, ja, precis. Ja. Center de Bell. Ja, ja, på franska, ja. Dansen, det är viktigt. Ja, det är viktigt. Så att, nej, så jag fick hoppa in där med 10 minuter kvar. Det stod 2-1. Jag tror de gjorde 2-2, men sen vann vi på övertid. Kommer inte ihåg tyvärr vem som gjorde målet, men jag har plakatet hemma.
Kommer du ihåg någonting av matchen eller var det liksom?
Nej, det var bara var liksom en 20 000 franska danser som skrek och skulle få mig ur balans. Och det är ju en av de byggnaderna i NHL där det är högst ljudnivå liksom. Så att, nej, det var häftigt. Sen fick jag chansen att starta nästa hemmamatch då, mot, ja, Philadelphia.
Philadelphia Flyers.
Ja, ja. John DeClair var det som spelade. Jag undrar om Micke var där då, Micke Renberg, eller om det var någon annan. Det kan vara den nigaren liksom, med Erik Lindros och dem. Liksom, så att, ja.
Vem var det som gjorde det första målet på det? Möter du i NHL?
Oh, det vet jag faktiskt,
ja, det
inte.
Det har du förträngt.
Nej, det har förträngt.
Den första nollan kommer du ihåg?
Det var säkert. Ja, första nollan var i Atlanta tror jag. Ja. Atlanta Thrashers tror jag. Ja. Det var Ed Belfour som var andra slips också, kom fram och gratulerade. Så det betyder mycket också.
Ja. Det blev 6 nollor totalt i NHL om jag inte minns minnen.
Ja, det kanske det var. Ja. Du har bättre koll än vad
jag har statistiken.
Ja, jajamän, det är rätt.
Det kan ju ljuga också. Men, ja. Ja.
Nej, men det har varit några gånger, ja, faktiskt. Och hade härlig tid. Alltså. Få förunnat och ens få chans att spela i NHL. Men jag fick göra under i stort sett 6 säsonger.
Så. Och så spela i Toronto dessutom, ja, som är... Ja, det är nog alldeles speciellt.
Ja, det var det. Definitivt. Och, men ibland så funderar man ju vad som skulle ha hänt om man hamnade i ett annat lag. Liksom. Toronto på den tiden var ju så att de köpte ju spelare. Liksom. Det de ville ha. Liksom. Så att, ibland så undrar man om just det här med just man bort draftpicker från Tampa. Vad hade hänt om jag hade hamnat i Tampa? Liksom, och sådana grejer. Men ja, hade det varit tillräckligt bra så hade jag fått chansen att spela ännu mer i Toronto.
Sen vet jag att du satt hemma framför tvn, mm, och skulle kika på en match. När det kommer upp text på tvn att Mikael Tellqvist är tradad till Phoenix.
Mm, stämmer.
Så du fick reda på det när du satt och tittade på tv. Berätta.
Ja, nej, men den säsongen var väl då egentligen så att vi var 3 målvakter. Det var jag, Ed Belfour, Sean Sebastian Aubin hette han.
Ja, just det.
Kom från Pittsburgh. Och jag. Och Sean hade fått gjort jättebra avslut på året innan och de tyckte väl att han skulle ta rollen som Anders Lips, men de behöll allihopa för att de ville väl på något sätt trada bort mig mot någon dag. Så att jag satt där och hade morgonvärmning och gick och käkade lunch och sen kom jag hem då och satte på tvn liksom, för att det var match den kvällen liksom. Jag skulle inte vara med, jag skulle sitta och käka korv upp i pressbox och bara liksom försöka se glad ut och sådär. Så kom det upp då liksom, som en textremsa, så här: Michael Tellqvist been traded to the Phoenix Coyotes. Och så bara tog jag mig själv i ögonen och sa, för nu måste jag ha sett någonting fel liksom. Fan, det här var ju fel. Och så kom det upp igen. Jag bara, vad i helvete händer liksom. Så jag ringde agenten liksom. Du, Larry Kelly på Octagon. Och så ringde jag, du Larry, vad fan, det står att jag är trader där liksom. Har du hört någonting? Han bara, nej fan, jag har inte hört ett jävla piss liksom. Han bara, jag ringer tillbaka om 5 minuter. Så ringde han då, John Ferguson Jr. var det, som var general manager då. Så ringde Larry tillbaka till mig, ja fan det stämmer alltså. Du ska till Phoenix, ditt plan går 8 ikväll liksom. Så det var bara så, ja klockan var 3 på eftermiddagen. Så då ringde jag frugan som var pluggade då på universitet. Så du, jag ska åka till Phoenix ikväll, jag åker om 3 timmar. Så det är nog bäst att du kommer hem liksom. Så det var att åka ner till rinken, packa ihop sakerna innan grabbarna skulle till match. Skrev något fint meddelande på tavlan där, lycka till resten av året och bla bla bla. Packa ihop mina saker, så jag gör till materialarna och alla. Jag hade varit där i 6 år liksom, så det var ganska lång tid. Brian Papineau, materialare som är legendarisk i Toronto. Packa ihop grejerna, åka hem, packa så att man har lite kläder med sig och sen var det bara ute i flygplatsen.
Men det är dessförinnan, rätta mig om jag fel, så fick du ett telefonsamtal.
Ja, det stämmer, ja.
Från självaste Wayne Gretzky.
The great one.
Number 99, the, ja, great one, ja. Ja. Ja, hur var det? Hallå Gretzky, jag vill berätta.
Ja, det är ju en sån här grej som man önskar man kunde ha haft en diktafon då, som man kunde ha spelat in det där samtalet liksom. För det var ju också surrealistiskt. Liksom.
Han var coach i Phoenix då.
Han var coach i Phoenix, stämmer. Ja. Och det han sa var väl i stort sett att de har haft span lite grann på mig en längre tid. De har haft problem att ha ursäkta, jag har en målakt bakom Curtis Joseph igen då, som var målakt i Phoenix, och de, som hade börjat dala lite grann i sin karriär då, och såna grejer. Så att det han sa var bara att han är glad att welcome to Phoenix, we're glad to have you, we believe in you, ungefär lite den, och vi syns imorgon liksom. Så att, lite så var det. Så det var legendariska personer i Phoenix, ja,
du,
på den tiden.
Du kommer ner, alltså, du har Wayne Gretzky som huvudkurs, du har Uffe Samuelsson, Tuff Uffe som ja. Assisterande kurs. Du har Grant Fuhr som, jag menar, ja, han är legend. Massor med Stanley Cup, vinster med Edmonton Oilers.
Ja.
Du landar i den miljön.
Ja.
Och i öknen.
Ja.
Och hockey.
Ja, och hockeyn. Och Shane Doan var också ganska stor. Vi hade ganska liksom stjärnspäckat lag sådär, men det var många som var på väg ner i sina karriärer liksom. Owen Nolan var där, jag vet att han hade rekommenderat mig att ta över mig dit ner, för han var i Toronto året innan. Mike Ritchie, en gammal legendar också.
Han är igen med, vann, ja. Vann Stanley Cup med Foppa, och San Jose-spelare också, men ja, vann med Foppa i Colorado.
Han har inte en
tandkrav. Tappade alltid hjälmen.
Ja. Långt stripigt hår, och Jeremy Roenick var där.
JR,
så, ja. Fredrik Sjöström var där, bland annat Matti Tjernqvist kom sen också. Så Fredrik Sjöström nu som är sportchef i Frölunda. Så att vi var ett skönt gäng. Så att nej, vi bodde på hotellet där, och sen var det så att vi signade ett 2-årskontrakt där. Så att ja, det var en kul tid.
Ja, det är mycket golf eller vad gör man där?
Första året var det inte så mycket golf, men det, sen var det mer och mer golf ju mindre min jag spelade. Sen tog vi in Mr. Universe där också. Briskalov kom in året efter.
Ja, just det, Briskalov. Ilja Briskalov.
Tog vi in från Anaheim året efter, så det var inte så mycket spelande. Han spelade väl en 60-65 match eller någonting, så jag var bra i golf.
Ja. Hur var det att bo där nere? Alltså, det är ju ingen hockeymiljö direkt klassisk.
Nej, det är det inte. För samtidigt så finns det väldigt mycket kanadensare som bor där. De brukar kalla dem för så här winterbirds, som kommer ner på vintern och bor där under i Phoenix. Och så var det ganska okej okay liksom, men det var lite så halvdåligt intresse. Arena ligger lite off. Den ligger lite utanför där alla andra bor i stort sett, i ett område som heter Glendale då. Så att hade de varit smarta så hade de byggt den i ett område som heter Scottsdale, där egentligen det finns mer pengar liksom, där det hade varit bättre, massa med barer runt omkring och sådana grejer. Men nu valde de det, så att det var lite halvdant, men en fantastisk organisation på många sätt, och vi trivdes kanonbra där.
Ja, vad är det bästa minnet från tiden i Phoenix, eller Arizona som de heter nu?
Ja, bästa tiden där, det är väl alltså egentligen inte så mycket hockeymässigt, för vi var ganska dåliga om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså det var, jag tror vi hade ett
streak. Är de fortfarande, eller vad säger
jag? Ja, de har problem faktiskt. Det har de. Jag tror vi torskade 15 eller 16 matcher i rad där ett tag liksom. Det var liksom så här, ja fan. Ja, det var tufft. Det var nästan liksom så här komiskt till slut när vi vann liksom.
Hur känns det alltså att sitta och spela i ett lag då? Ni ska ändå försöka fylla ut i den här arenan. Ni ska ändå försöka liksom, ja, ge skenet av att det här betyder någonting. Va? Men ni känner själva innerst inne har en ny förlust. Ja, 15-16 raka förluster. Det, är ju, det skrattar man ju inte bort ändå.
Nej, hur stoltheten försvinner ju.
Ja, vad gör det för självkänslan?
Det är ju tufft. Alltså, man vill ju inte åka runt och vara ett skämt heller. Liksom. Vi spelar ju ändå i samma liga. Liksom. Det som vi klarar oss på är ju medievervakningen. Klarar man sig ganska bra. Liksom. Kom ju från Toronto där det var liksom 20 tv-kameror hela tiden. Till det kom till Phoenix, det kanske var en eller två liksom, på träning. Men någonstans så spelar man ju ändå, vilket är skillnaden ska man jämföra med Sverige, att man spelar ju ganska mycket för sig själv. Alltså, även fast man tillhör ett lag så har man ändå någon del i sin egen utveckling liksom, att man vill någonstans, man vill vinna Stanley Cup liksom, och då måste man göra sitt jobb liksom, och man vill någon annanstans också, så att, det var någonstans där jag hamnade.
Och sen blev du tradad igen?
Ja,
till Buffalo. Ett fjärde val vill jag minnas.
Ja. Det var ju samma veva, tror det var Ryan Miller som hade gått sönder i Buffalo, och jag hade väl på känn, jag hade tackat nej till ett erbjudande som jag fick av Phoenix som var ganska inom NHL-branschen dåligt, om man säger så, med tanke på jag hade ändå fått en status som andra keeper där borta, som väldigt stabil och liksom trovärdig, bra kille på många sätt, så att det var många som ville ha en på så vis. Så jag tyckte det var ganska dåligt. Och då var det jag och några andra. Vi var långt ifrån slutspel. Och då är det den här klassiska trading deadline. Alla som är på gränsen och ska liksom bli bortbytta. De tar med sig 3-4 väskor på roadtrippen när man ska iväg. Liksom, för att man vet inte om man ska bli bortbytt. Så att det var jag och några killar till som åkte iväg. Flög till Boston. Hade morgonvärmning. Kom tillbaka till hotellet. La mig upp på sängen. Och då ringer telefonen. Och så var det klassiska samtalet att you've been traded to Buffalo, good luck, ta taxi ner till rinken och packa upp dina grejer. Samma sak igen, ner till rinken, säger hej till materialarna, skriver någonting på tavlan, hinner inte säga hej till sina lagkamrater alls, utan, och sen där, direkt därifrån till flygplatsen, för vi hade match på kvällen med Buffalo.
Var du med? Satt du med på?
Ja, jag var med på bänken. Ja. Patrick Lalim, gamla åtta, var målvakten. Så att jag har fått spela med ganska många legendarer faktiskt där borta. Så att, han spelade den matchen. Och sen var det inte så mycket matcher faktiskt med Buffalo. Jag tror det var 4 eller 5. Jag vet inte, har du statistiken där framför dig?
Jag har statistiken här. Du gjorde 6 matcher.
Ja, du ser ganska rätt.
92,8 i räddningsprocent.
Ja, men det gick faktiskt bra den tiden. Jag trodde att jag skulle få spela mera. För de sa att de verkligen... Det är klassiskt, man ska inte tro på allting man hör. Men sen de ville underlätta för Patrick då, som hade spelat riktigt tufft, och sen började han spela bättre när jag kom in. Och sen kom Ryan Miller tillbaka, eller snabbare än vad vi trodde han skulle göra. Och blev upp på pressläktaren. Och vart inte så mycket matcher liksom. Så det vart lite så halvtråkigt. Buffalo är inte världens roligaste område heller för de som varit där heller. Nej. Finns det super mycket att göra.
Nej, Niagara-fallet, men sen finns det inte mycket att göra.
Nej.
Lite Buffalo Wings.
Ja, typ det. Det är att sitta och dyppa i blue cheese. Det är inget bra för kroppshyddan när man är andra målvakt heller. Det är lätt att det blir lite övervikt. Så att det var en kort tid och de var nöjda med mitt jobb. Jag blev erbjuden ett väldigt bra kontraktförslag faktiskt. Mitt beslut där och då var ju liksom att vill jag spela hockey i NHL eller vill jag spela hockey överhuvudtaget eller vill jag sitta på bänken i NHL? Och då tog jag det beslutet att åka till KHL istället.
Mm. Och då började du närmare, då började du komma upp i anmärknings eller i aktningsvärd ålder här.
Ja.
Då pratar vi då
måste det runt 30,
30 ja, 2009 30. Då åker du till Akbars Kazan, KHL.
Precis.
Och jag menar det lät ju alltså på den tiden Ryssland det lät ju liksom det låter nästan lite mörkt och läskigt och allt. Hur kände du då? Ska du flyga till Ryssland?
Ja, men man ska ju inte sticka under stolen med att det var ju bra betalt så att jag menar, och sen tanken var ju för mig att jag ville liksom kanske ta ett år i KHL och sen kanske komma tillbaka då och kanske få en annan typ av roll. För hade jag stannat i Buffalo så hade jag liksom hamnat bakom Ryan Miller då. Och så här efterhand så var det smart, för det var ju det året han vann Vezina. Han var ju spelade hur bra som helst i OS till exempel. Tog USA till OS-finalen där mot Kanada. Och sen, så jag tror han spelade så här 75 matcher det året, så att jag hade fått spela ingenting liksom. Så på så vis så var det rätt beslut. Sen funderar man ju alltid på vad hade hänt om man hade stannat och sådana grejer. Men det är så man får leva med som hockeyspelare. Man tar ju beslut här och nu där man känner att det var rätt liksom.
Hur var det att hamna i Ryssland, i Kazan?
Ja, det var omställning från att komma från KL där allting var, eller från NHL där allting var serverat då, liksom, och sådana grejer. Första intrycket av KL var att det går igenom här säkerhetsdörren då, och så kommer det två killar med Adidas-väskor liksom, så var det så grabbar, vad fan ska ni in någonstans? Vi ska till banken, sa de bara liksom. Så skrattade de litegrann, så visade de då att cash i den där. De hade vunnit slutspelet förra året med, så var det bara fullt med dollars kvar som skulle in och växla in grabbarna. Så var mitt första intryck av Ryssland då, så tänkte jag, fan, hur det så här går till liksom.
Hur gick det till då?
Ja, nej, det var speciellt. Många av de här killarna tjänar ju jättebra med pengar liksom. Och jag kom till träningen första dagen, så gjorde träningen och fick fråga om tejp, för ingenting låg ju framme, för det var ju de ju rädda för att man skulle sno liksom, och sådana grejer. Så man fick ju fråga om allting liksom. Gå till materialen, har du plasttejp, har du tygtejp, har du liksom, har du två klubbor liksom. Så han bara, måste du ha två klubbor liksom? Fan, det räcker väl med en liksom. Det gamla säger, ja, men i alla fall, då bet vi av det. Så efter träningen så liksom, ja, ska hoppa in i duschen, men vad fan är handduken liksom? Vad fan är handduken någonstans? Så frågade jag, men vad har ni handdukarna liksom? För jag märker att alla olika färg på handdukarna. Nej, det måste du ta med dig själv liksom. Då pröjsar de ändå löner på 4 miljoner dollar, 5 miljoner dollar netto till vissa killar. Kan de inte stå för handdukar? Du vet, så här, det är så här, man bara, herregud.
De var så tillbaka i Järfälla
Ishall. Ja, verkligen. Ja. Verkligen reality check liksom. låter kanske som en liten grej så här, som man inte tänker på, men man tänker ändå på liksom hur mycket liksom de lägger ner resurser på saker och ting och bygger liksom jättefina hallar liksom och smäller upp sig, men de kan inte sova handdukar liksom. Så det var en intressant tid att åka runt i Ryssland och såna grejer, och det gick väl okej, men
det gick rykten om att det var det presidenten som ville ha det, min tränare ville ha en annan målvakt.
Precis, ja. Biljetinov, den gamla legendaren, som ville ha en annan målvakt. Jag tror att det var stod mellan mig och Gerber, tror jag.
Martin Gerber, ja,
Martin Gerber,
gamla Färjestaden.
Ja, verkligen. Ja. Så han gick till Atlant Mitish istället, en förort till Ryssland, eller till Moskva. Och så jag hamnade där i Kazan, och det var väl lite spelade en match, vilade tre, spelade två matcher, vilade fyra. Det var lite så hackigt liksom. Jag kom aldrig in i det och spelade, som sagt var, spelade okej, men inte liksom tillräckligt bra. Och sen kom november, slutet av november, och då var det så här att då ville de ha Petteri Vehanen, som spelade då i Lukorauma i Finland. Petteri som har gjort en fantastisk karriär, både KL och vann VM-guld för Finland och sådana grejer. Så att vart en trade där rakt av.
Ja. Så det handlar i Lukorauma.
Lukorauma i Finland.
Ja.
En halvtimme norr om Åbo.
Ja, men du hade ju bort till St. John's. Det var ju
ingenting. Det var ju nära hem om inte annat. Jag kunde ju ta flyg hem från Åbo. Det var liksom, det var klockrent. Så att, var där bara väldigt kort tid. Och sen efter det då, så var det tillbaka till KL. För återigen tjurigheten av att jag visste att jag kunde spela på den här nivån. Liksom. Att jag visste att jag kunde spela i KL. Utan jag ville bara få chansen och... Då var Riga sugna på att signa med, så hamnade där.
Hamnade du i Riga? Hur var det då? Spela i Lettland? Det är en himla hockeykultur i Lettland.
Det är det.
Ja.
Väldigt, alltså, jag skulle nog säga att hockey och volleyboll, basket någonstans där. Jag tror kanske basket.
Basket i Litauen, Lettland i hockey. Alltså, det är väldigt upp. Det är, alltså,
ja, verkligen. Ja. De har väldigt intresse för hockey. Liksom, och det är alltid fullsatt nästan på hemmaarenorna. Och där gick det faktiskt rätt bra. Jag hade bra statistik och sådana grejer. Så att, sen var vi med barn,
inte säga. Ja, det var därför, för du åkte till Sverige och Modo efter bara en säsong.
Precis. Så att vi ville vara hemma, vi ville vara närmare och vi ville tillbaka till Djurgården, men då sa de att nej, vi kör vidare med Gustav Bessla och vi tycker inte att du håller någon bra nivå.
Hur kändes det då när Djurgården sa nej? Alltså din hjärta.
Ja, det gjorde ju naturligtvis ont. Det gjorde det ju. Det var inte alls kul. Någonstans så vet jag liksom att det här med fans som gnäller på spelare som byter klubbar hur som helst och såna grejer. Det här var ju tvärtom för mig. Jag ville ju tillbaka men fick inte. Det får man inte glömma heller som fans och som det så där ute, att det går faktiskt åt andra hållet. Det finns ju andra spelare som spelat i andra klubbar som inte får vara kvar för att de inte får nytt förtroende och sådana grejer. Men då ringde Marcus Näslund och förklarade situationen där uppe att vi behöver komma till slutspel igen. Vi behöver liksom få upp Modo på hockeykartan och förklara det. Och någonstans där så fick jag liksom en nytändning i min karriär. Liksom träffade, som var inne på tidigare, Andy Svärd, Maske Marcisvors som är målvaktstränare i Färjestad och Uffe Samuelsson som tränar igen. Då. Så att... Många av de här personerna har ett stor del att jag fick en ny tändning i min karriär och fick visa att jag var en etablerad första målet igen.
För då är vi uppe, då är det alltså, då är det 2011 och 2012, då är det alltså 33 år.
Ja. Så någonstans där så fick jag en ny tändning på min karriär, vilket gjorde att jag kunde spela de här sista 4-5 åren då. Så att fick bevisat och kände väl redan där att jag hade kommit in i någon typ ledarroll liksom och kunde leda de yngre spelarna. Jag hade Anton Forsberg som andra keeper bakom mig som är nu i Chicago och gått an liksom. Och sen efter det så kom ju Ullmark upp också. Så vi hade ju väldigt många yngre målvakter också, vilket är så här spännande efterhand att kunna se liksom att man kanske haft någonting och hjälpt dem igen.
Modo och Djurgården där, connection igen.
Ja, verkligen.
Det är många, Peter Rönnqvist har ju varit där uppe.
Precis.
Det finns
Micke Håkansson.
Micke Musse var där uppe en sväng också. Så att det finns
verkligen connection där mellan Djurgården och Modo. Så att, det var,
Anders Hedberg en gång i tiden, bara en sån sak.
Ja, du ser. Och det var ett speciellt år. Jag vet att det var första gången Modo var i slutspel på sen de vann SM-guld till exempel och sådana grejer. Så att,
och du stod 45 matcher det året, Ignacy.
Ja, så jag stod väldigt mycket matcher. Och tycker själv att jag gjorde det bra i grundserien och steppade upp i slutspelet. Vi åkte ut mot Skellefteå som gick hela vägen sen. Så att, det var ett kul år. Och det som var lite tungt var ju att Djurgården faktiskt åkte ut i året.
Just det, säsongen 11-12.
Mm.
Och det blev ett år. Och sen så drog du tillbaka till KL och tillbaka till Dina Maria.
Mm. Ja. Vi hade gärna stannat upp i Modo. Vi trivdes, men ekonomiskt så var det inte, höll det inte. De kände att de inte kunde betala ut den fina lön som jag hade upp i Modo. Då, utan då valde de att gå lite billigare alternativ. Och då kom Riga tillbaka och sa att vi har någonting kul på gång här igen. Och så att, tillbaka dit och spelade två säsonger till där. Och sen tillbaka hem i Djurgården.
KL, vad skulle jag säga om KL? Och den utvecklingen, du var ju där under några år då. Från 09 fram till 14. Hur förändrades KL under den tiden? Och hur var det? Du måste ha massor med
stories.
Massor med stories från KL. Du hade ju, drog ju några här med handdukar och tejp och liknande.
Ja, verkligen. Ja, det finns ju mera just... Det är ju lite, alltså det är lite så här organiserat kaos skulle jag kunna förklara Ryssland som. Liksom. Det är så här, när man är i Ryssland och kommer och folk gör en U-sväng till exempel. Mm. Då ligger det 4-5 bilar på utsidan om de ska göra en U-sväng. Så det börjar alltså först, kommer du ska göra en U-sväng. Mm. Sen kommer det 4-5 bilar till på massa med lader som ska göra samma liksom, U-sväng. Och just fabriker som finns överallt. Liksom, det är ju ett fabriksamhälle. Liksom, och jag kommer ihåg Magnitogorsk där vi var, som är en stor klubb. Liksom, det var sen det snöade, kom det grönt snö. Du vet, så här, liksom, det är så här ofräscht. Liksom, och medellivslängden i Magnitogorsk var så här 47 år på grund av det här. Det är ju där Malkin kommer ifrån. Liksom, apropå, bara för att liksom, känna igen. Flygresor liksom kors och tvärs över liksom hela Ryssland. Vi var ju i Riga som är längst bort och så spelade
långt till väster.
Amur, Khabarovsk som ligger på mot Japanska havet.
Hur lång tid tog det att flyga dit då?
Jag tror det var 11 timmar i luften tror jag. Någonting sånt. Och så var det mellanlandning i Novosibirsk och så skulle man upp då. Så var det därifrån var det 5 timmar liksom. Så var det 9 timmars tidsskillnad skulle man upp och spela. Så att,
hur var det? Hur klarar man tidsskillnaden?
Ja, vi fick någon mirakel shots där som det stod Don't Sleep på, tyckte det stod på. Någonting så det var någon så här, det var väl tur att inte antidoping var där då tänkte jag säga. Men läkaren sa att no problem, okej, sa han. Okej, sen var man vaken liksom. Så att, nej, det var speciellt och jag kommer ihåg att alla köpte en sån här fiskrom, rysk fiskrom när vi var i Amur, för det var där man skulle köpa det.
Kaviaren,
ja. Stora kaviaren liksom. Goda. Det älskade de. Ja. Inte den svarta fick man inte köpa, nej. Officiellt, nej. Men det kan ha hänt att det åkte ner någonting i hockeybaggen också.
Om du jämför AHL med KL då, vilket var tuffast?
Nej, jag skulle nog säga att AL var tuffare på så vis att det var mycket mer målmedvetna personer där. Alltså det, i KL så tjänade alla ganska så bra ändå. I AL så kunde folk tjäna $35,000 om året. Plus då man har 50% skatt på de flesta stater i USA. Så att det var inte så mycket. Många fick jobba på somrarna och sådana grejer. Liksom. Men det var liksom, de levde också på att de var professionella hockeyspelare. Att vara professionell hockeyspelare i USA är väldigt stor status. Även, det ska vi också säga att i Ryssland är också väldigt stor status. Men det var häftigt. Häftigt på olika sätt. Väldigt olika typer av hockey. Liksom. Och jag kan känna liksom, i Ryssland är det inte samma sak. Liksom. Du gör ditt jobb eller så tar vi bara in någon annan av de 300 miljoner människorna som bor här. Liksom. Det var lite så. Liksom. Det var ju deras chans att komma upp ur fattigdomen i Ryssland.
Stefan Liv, berätta. Det är en väldigt speciell... Han kom ju i den här flygolyckan med hockeylaget Jaroslav. Mm. Berätta den historien.
Ja, det var faktiskt det året jag valde att åka hem. Och jag har varit på den här flygplatsen flera gånger. Liksom, och den var inte jätterolig. Liksom. Det sprang lösa hundar på den flygplatsen. Och såna grejer. Sen vad som hände, det tänker jag inte gå in på exakt i detalj just med flygplatsen. Nej. Men jag kommer ihåg där vi satt och skulle kolla den här KL-matchen. Då. Det var ju någon typ av cupmatch. De här finallagen spelade ju mot varandra först dagen innan alla andra skulle dra igång. Och ja, det är tufft att prata om det fortfarande. Men vi satt och kollade den här matchen och så helt plötsligt så kommer det upp då. Ungefär likadant som när trader där såg att ett flygplan från Jaroslav har kraschat. Liksom. Och så vi reagerade inte riktigt på det. Men sen såg vi igen liksom, att det stod Stefan Livs alltså lag. Alltså, och sen kom den här vdn då för KL. Han hoppade bara rakt in på isen mitt under spelets gång och avbröt matchen med mikrofon och sa liksom att nu avbryter vi matchen planet från Jara, alltså med Jaroslavs hockeylag, kraschat liksom. Och jag tog upp telefonen och ringde direkt till Stefan för att försöka liksom få någon kontakt. Och kom direkt till ett mobilsvar och sen ringde frugan också. Har du hört vad som har hänt? Och sen,
hans fru alltså.
Nej, min fru direkt, och sådana grejer. Så att, nej, det var ingen rolig tid för alla oss som kände och var hyfsat nära Stefan. Liksom. Och jag menar, med Anna och deras barn har det varit en prövotid. Och hon har varit fantastiskt stark, och liksom barnen. Och kul att se ändå liksom, att de har klarat det bra. Liksom, och det är kul att se. Herman har ju blivit målvakt också, och är extremt lik sin far liksom, utseendemässigt. Och att han är målvakt också nu i HV. Liksom, och jag hoppas att alla håller han liksom, får låta han sköta sin eget race och inte alltid bara påminna honom om pappa hela tiden.
Mm. Ja, men det var inga betänkligheter för dig ändå att åka tillbaka till KL trots det där då, trots att det, ja.
Ja, då, jo, det är klart det var tankar liksom sådär. Liksom. Det som var då att vi valde Riga igen var ju att vi ställde krav på flygplan och sådär. Efter det här så förbjöd de ju många av de här planen som vi hade flygit med innan. Liksom. När jag var i Kazan till exempel så flög vi just de här planen. Som, så att nu flög vi ju vanliga, vad är det, 737 eller vad det heter, liksom Boeing från Riga då, som vi alltid flög. Så att det var väldigt starka restriktioner. För jag menar, KL var ju ändå Putins barn också, att han ville ju liksom att det skulle fightas med NHL, så det var ju ett bakslag för han också, så att efter det här så skärptes ju rejält med flygsäkerheten och sådana grejer också, så nu vet jag inte hur det är nu, men det var rejält i alla fall efteråt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Sedan var det hem till Djurgården till sist. Mm. De tog emot dig, va?
Ja.
Säsongen 14-15. Ja, nej, så men var det Djurgården igen.
Ja, ja. Det, jag och Kjelle Berglund hade faktiskt kontakt där på våren ganska tidigt. Efter min säsong var slut med Riga, och han frågade så här att skulle vi gå upp? Skulle du vara intresserad att komma hem? Då sa jag ja, det skulle jag vara liksom. Så att jag kommer ihåg att jag satt där på Hovet med farsan sista matchen mot Västerås, avgörande matchen, och jag får gåshud nu också när jag tänker på det. Det är så häftigt liksom, för jag vet hur många inom organisationen har jobbat, hur många som har liksom gråtit över att de spelade Allsvenskan liksom, och sen grejer. Så jag kommer ihåg att Västerås gjorde mål nästan på en gång, tror jag. 1-0, men sen rann det iväg ganska fort. Liksom. Och sen kom jag ihåg liksom, att när AIK spelade borta mot Rögle, har jag för mig. Liksom, och då var det så att det var knäpptyst, för då hade liksom, Rögle tagit ledningen och det var målskillnads liksom, skillnad. Och sen kom AIK i kapp och började liksom, göra mål. Och det, mer och mer steg stämningen liksom, på läktaren. Liksom, så här. Folk satte mer på telefonen än vad de satt och kollade matchen. Liksom, och till slut så så att Djurgårdens match klar först. Mm. Och sen stod alla spelarna liksom vid båset och Challe och alla stod där. Och så till slut så hörde man bara vrålet och att matchen var slut i... Jag tror det var Ängelholm och Djurgården var klara igen för SHL. Och då jag visste att jag
skulle Mikael Hjälpqvist var klar för Djurgården då.
Då jag visste att jag skulle få avsluta min karriär i världens finaste klubb som jag anser att det är.
Mm. Det är 3 säsonger till i Djurgården. Och du spelade till du var 38 år. Och det är en fantastisk karriär du har haft. Och vi har nu inte tagit upp landslaget. Nej. Med flit.
Ja. Ja. Mycket tid har vi.
Ja. Ja, det bara rinner iväg.
Ja, det bara kör.
Nej, du har ju en fin landslagskarriär också. Mm. Alltså det är OS-guld, det är VM-silver, det är VM-brons och för att bara ta en detalj i den här fina landslagskarriären, den här matchen i Hartwall Arena som har gått till svensk ishockeyhistoria. Mm. Det underläge 5-1, Sverige byter målvakt, in Micke Tellqvist, berätta.
Ja, det är ju, när jag hör berätta om det, man tänker ju liksom de här kommentatorerna liksom, när de pratar om det här liksom, det är mäktigt. Jag kommer ihåg att Tommy hade väl inte sin bästa match den matchen och släppte ganska enkla, och vid 5-1 så tittade Harle på mig och hoppade in. Dags.
Vill du hoppa in då? Ställningen är underligger 5-1 i Helsingfors.
Det var en ganska hatisk stämning i Hartwall Arena då. Det var många som stod på plexiglaset och pekade finger och svensk jävlar och gudans moster liksom, och fick hoppa in där och kommer ihåg att Timo Sälänen får ett läge ganska omgående, ett halvfriläge från kanten, och jag gör en viktig räddning och efter det så går vi upp och gör 5-2. Så att någonstans där så blir ett skifte i matchen, 5-2, och tänkte jag, men fan, det är inte omöjligt liksom. Och 5-3, och liksom, man hör stämningen i arenan, den ändras liksom. Det blir det här nervösa, kom igen, syr vi så med liksom, lite så här krampaktat även som dem liksom. Och sen gör ju Peter sitt fantastiska mål och Pebben trycker in sista 6-5 tror jag att det är, och Sudden får någon jävla tuppjuck där och ser ut som jag vet inte vad han ser ut som. Han är Lord of the Rings där, jag kommer inte på vad han heter nu, men och sen är det så tyst när slutsignalen går i den här hallen, alltså det skulle vi slå av allting här och bara vara knäpptysta, så tyst var det liksom. Förutom några tillrätta svenskar som gjorde likadant och stod och applåderade och drog och sånt där, så att ja, det är en häftig match. Det är någonting som jag går tillbaka till ibland faktiskt och kolla på YouTube faktiskt, bara för att få den här känslan igen liksom. Kommer ihåg rubriken också i finska tidningarna. Perkele stod det bara liksom, utropstecken, utropstecken liksom. Så att ja, det var en kul turnering och så här. Sen slog vi ju Slovakien med torskade tvär mot Kanada efter den här dråpliga VAR-situationen, om man får snacka fotbollsspråk då, i finalen då. Anson Carter som tycker in också en sån grej som man funderar på liksom.
Vad säger du om den situationen?
Om pucken var inne kommer jag aldrig erkänna, naturligtvis. Det går inte, det kommer jag aldrig göra. Men de använde fel kamera, det gjorde de. På den tiden fick man inte använda vilka kameror som helst. På den tiden fick man bara använda den kamera som satt ovanför målburen. Och det kommer jag ihåg att det var ju överklaganden och sån grejer. Men man förstod ju att det var liksom, det skulle aldrig bli någonting liksom.
Så vi hade VM-silver och så blev det VM-brons och så var du med i Turin 2006. Så du upplevde den turneringen?
Ja, nej, men det var häftigt också. Jag hade inte så mycket delaktighet på isen den matchen, utan jag fick ju spela den matchen, den så kallade skandalmatchen mot Slovakien, när alla trodde att vi la oss där, förutom jag då, som räddade 35 eller 36 skott. Jag hade inte fattat vinkeln i sånt fall om vi skulle lägga oss. Men det var en jättekul turnering, och jag fick ju där någonstans väckte ju också det här, just med det här ledarskapsgrejen. Jag fick gå runt och peppa och försöka vara någon kille som bara var liksom, det var jag och Stefan också förresten, Liv, som vi pratade om tidigare här. Så att det var vi som fick hålla igång gruppen och försöka vara lite clowner.
Det är inte så illa att oskulder det. Ja.
Nej, det är någonting att vara stolt över tror jag också. Att kunna vara delaktig i det här laget liksom, på ett annat sätt. Jag kommer ihåg när vi landade på Arlanda, det var ju stora mottagningar hela vägen från Arlanda in till Medborgarplatsen som vi faktiskt firade på då. Ja. För det fick inte plats på Sergels torg, för det var så många som ville fira oss. Så att, det var ju hela Götgatan hela vägen bort till Skanstull, så var det folk liksom. Så att det var... Så att, ja, det var häftigt.
Ja.
Så scenen stod egentligen upp mot Götgatsbacken från som hittar då. Mm. Och så riktades mot Skanstull och sen var det liksom hela vägen bort. Och... Ja, det var ett kul hockeyår för svensk hockey. För jag menar, damerna tog ju silver.
Just det.
Sen vann vi även VM-guld i Riga
just det
året.
Bengt Åke hade ett bra år.
Ja, han hade riktigt bra år. Han surfar fortfarande på den vågen, tänkte jag säga.
Och jag minns det, det var fullsatt och festligt.
Ja.
Den delen av Södermalm.
Ja, men sen växer då beslutet fram att du ska sluta med ishockeyn efter säsongen 14-15. Och du sa själv innan här att jag alltid tyckte det var jätteroligt att spela ishockey fram till de sista två månaderna.
Mm.
Vad var det som hände då?
Nej, det var någonting, alltså det var ju ett skede i min karriär där också, att det var tyngre och tyngre med sommarträning och såna grejer. Och jag visste ju samtidigt att jag var tvungen att kämpa på så hårt liksom, för att orka spela. Liksom. Hockeyn började gå fortare och såna grejer. Så att, den träningen som Robban Olsson och Jocke Eriksson, de ville ta med till Djurgården igen, var jättebra för Djurgården, men för mig just då så var det tufft liksom. Och vi fortsatte med den träningen under hela sommaren och en bit in i säsongen, och många av oss varit väldigt trötta. Och det syntes ju även på isen också, att det var tufft och vi spelade inte bra och liksom, vi fick inte ihop det helt. Det var ett nytt spelsystem och såna grejer, men så vi fick verkligen kämpa det året, och det var mentalt tufft också, just som jag som djurgårdare stod till svars för fansen. Och liksom, det var inte bara liksom att det gick dåligt på isen, utan jag tyckte ju liksom, fick ju vibbar, fan ska vi åka ut, eller du, så här vill jag avsluta min karriär på det här viset. Så det var mycket liksom som speglades i mina tankar liksom. Men sen fick vi en vändning och vi började lyssna på varandra, laget började lyssna på tränare och tränare lyssnade på spelarna, och vi fick ihop det, och till slut så gick det bra. Men jag kände någonstans efter februariuppehållet där att kroppen håller inte. Jag orkar inte liksom mentalt förbereda mig. Jag spelade två matcher till efter uppehållet. Och en gick bra och en gick inte alls bra. Och sen fick Adam Reidebo chansen att spela, och han gjorde det kanonbra. Vilket så här efter han kan jag nog tycka att det var rätt skönt att han kom in och tog över. För jag kände att
energin var slut.
Energin var slut. Det var bara tom. Jag gick på tomgång liksom. Jag gick på de sista dropparna i tanken. Och pratade ganska mycket med mor målvaktstränare då också på den. Att det var liksom, nej fan, jag har inte liksom. Hamnade fel på träningar. Och liksom, det kändes liksom inget. Det var kul att hänga med grabbarna, men det var inte kul att se på sig utrustningen. Och då var det liksom, då var det dags att steppa ner och lägga ner.
Hur... När du väl tog beslutet, hur, alltså när man väl bestämmer sig för någonting, när det blir definitivt, hur vad gick igenom dig då?
Alltså det var, eftersom jag hade redan bearbetat det här några månader så kändes det skönt. Det var något som en sten släppte liksom. Det är så här, nu, jag har inget mer att ge. Utan det är en av fördelarna som jag har, eller har haft då, att jag kunde lägga av på mina egna premisser. Många får ju lägga av på grund av att de är skadade eller de blir inte tillräckligt bra eller någonting. Utan jag fick verkligen lägga av på grund av att jag kände att jag var klar. Jag spelade ändå nästan 32 matcher det sista året. Så det var inte så här katastrof liksom, att jag spelade 5 matcher och bara mjölkade av sista året. Utan jag kände också att jag ville inte bli den spelaren som bara mjölkar. Liksom, utan jag ville att fansen skulle komma ihåg mig som en bra hockeymålakt. Liksom. Och när jag hade väl tagit det här beslutet och jag kände sommaren liksom, då kände jag, vad fan, är det så här det känns att vara ledig liksom? För man som hockeyspelare går ju alltid runt med någon typ av press eller stress hela tiden. Att du ska liksom prestera för dig, prestera för klubben, prestera för dina lagkamrater, för fansen. Och det lever man med nonstop, även fast man är inte matchdag eller det kanske är sommartid, utan det är alltid någon typ av träningsjävel som säger det på axeln, att fan, ut och spring med det liksom. Ut och gör någonting liksom, för att snart är hösten här och då är det dags att prestera liksom. Så att, och nu är det inget sånt längre, vilket känns jättebra, och känner inget behov alls. Och,
jag har inte fått en abstinens så här, nej, så här året efter, nej.
Jag har fått massor med förfrågningar just det här att man ska komma och spela hockey liksom på veterannivå, men jag har inget sug alls. Alltså, jag är ledsen alla där ute, ni som frågar. Så ni förstår varför jag inte alltid svarar kanske någonting. Men det, jag tror att det bottnas i någonstans att man har vetat hur pass bra man har varit. Och så ska man helt plötsligt spela en nivå som inte är samma nivå som man har varit. Och då börjar släppa in puckar och då kommer den här tävlingsnerven in och säger liksom, fan, har jag blivit så här jävla dålig liksom, lite så här lönfet, du vet, så här lite så här lite så här.
Nej, så farligt. Jag tycker det ser bra ut.
Ja, ja, men det
var 86 du hade som matchvikt.
Ja, ja, nu är det 96 kanske. Musklerna förflyttas till någonting annat. Ja, de har förtinat. Men nej, men det är också så här liksom, det är rätt skönt liksom att landa i sig själv och kunna liksom, ja, sitta och käka chips en måndag kväll liksom. Det allt har sin tid liksom.
Du har inga funderingar, alltså, förståeligt att man kanske vill ha ett break från hockeyn, från det som har varit, som det var en del av ditt liv så länge och ditt arbete under så många år. Men finns liksom känslan, många vill ju tillbaka till miljön, vissa blir ju till och med materialförvaltare för de vill inte lämna hockeymiljön. Du då som har bytt målvaktstil flera gånger, du har dessutom ägnat dig åt mental träning för att höja dig själv. Finns intresset för att bli målvaktstränare eller tränare eller någonting inom hockeyn så småningom?
Ja, just nu så är jag, har jag inte landat. Jag tror inte att jag har landat i det här riktigt än. Att jag liksom, så just nu så finns det faktiskt inget intresse sådär rent spontant. Men jag har ju funderat på att gå den här målvaktstränarkursen och såna här grejer. För att jag förstår ju liksom att med min resa och alltihop att jag skulle kunna hjälpa människor, det är lite där jag landar i.
Ja, du gillar ju det då.
Jag gillar det, precis. Ja. Det är där jag någonstans skulle kunna göra någon skillnad, tror jag. Men samtidigt just nu så är jag också så här, alltså, går jag in i någonting så måste det vara till 110% och jag är inte riktigt där, och då tycker jag att då sviker jag de personerna som jag skulle då behöva hjälpa då, utan ska det bli någonting så får det bli någonting kanske lite senare eller någonting.
Den bästa spelare du spelat med, Micke Tellqvist?
Jag måste ändå säga våra svenska. Den OS-turneringen i Turin, alltså det är bara att gå in och kolla på rosten där. Alfredsson, Sundin, Forsberg, Lidström, alltså Modin, alltså Ölen var med ett tag där innan han blev skadad. Kronvall, Zetterberg, alltså hela den turneringen var liksom, jag skulle gå, egentligen varit smart här efterhand, skulle man gått runt med ett autografblock och bara liksom, kunde ju liksom, bara liksom till Micke från Henrik Zetterberg eller till, är du med liksom. Men det blir ju såhär surrealistiskt, för det blir liksom, när man är väl uppe i det så blir det är ju en lagkamrat, en arbetskamrat liksom. Så man ser det inte på så sätt, men så här i efterhand så kommer jag nog kunna känna liksom att, fan vad coolt liksom. Coolt berätta för barnen att man har spelat med alla de här spelarna, har kunnat haft Wayne Gretzky som huvudtränare liksom och sådana grejer.
Hur var han förresten? Alltså det är många duktiga spelare. Det blev ju ingen större tränarkarriär, det kan vi konstatera efteråt. Och många av de här riktigt stora spelarna, de kan liksom inte förklara varför de gjorde som de gjorde på isen, utan de var bara födda med att vara på den platsen.
Och det så var det ju med Wayne. Fantastisk människa på många sätt och sådana grejer. Han var nog lite för stor för sig själv. Han är lite för stor för sporten också. Det var ett av problemen kan jag känna, som var fint. Det var lite för mycket jippo liksom. Det var lite för mycket, nu kommer Wayne och inte liksom Phoenix Coyotes, utan det var Wayne som kom. Utan jag kommer ihåg att man åkte i bussen till hallen, så var det alltid så här, i vanliga fall så fick alla varsitt så här dubbelsäte liksom. Men när Wayne hade med sig sin person så fick alla liksom double up som det. Man sitter och fick dela säten liksom, så här, två stora 100 kilos bästa fick sitta på en smal stol liksom. Du kan tänka hur det ser ut liksom, inför match, medan hans kompisar och alla hans företagspolare skulle sitta längst fram i bussen. Så det var lite mycket jippo. Men som du säger, Wayne var en otroligt bra hockeyspelare, men hade svårt att förmedla, som du säger, att allting kom så naturligt. När han kom in i zon så kunde han se saker hända liksom. Alla har inte hans händer, hans spelförståelse riktigt.
Vem var bästa nu då du hade spelat med?
Ja, men jag skulle nog, ja, det är svårt att ta ut en.
Foppal är sudden.
Ja, men det blir så tråkigt. Men det har ju Lunkan också.
Ja.
Liksom. Det
ja, precis. Det jag brukar jag säga. Menar du målvakt, back eller forward brukar jag säga.
Ja, precis. Ja, eller tränare.
Okej, vi är nu. Vem är bästa att spela emot då? Alltså, vem var det? Oh, nej, inte han. Nu skjuter han och det kommer gå pipan.
Ja, det var många. Ovechkin, varje gång han stod där vid toppcirkel. Liksom, man visste att han stod där och laddade sin jävla one-timers. Liksom. Man visste det. Liksom. Man visste att han sköt högt liksom. Men det är på något jävla sätt så fick han in.
Kalle Johansson sa till mig att du, Ovechkin, det är den enda spelaren som kan skjuta pucken förbi en okunnig målvakt.
Ja.
Var det
ja,
så?
Stenhård. Ja. Alltså, det är just releasen från klubban kommer iväg så fort liksom. Ja. Det är fantastiskt. Nu Stamkos står egentligen på samma plats också liksom. Men det är, De har det här lilla extra liksom, att kunna skjuta pucken från omöjliga vinklar. Jag mötte Sidney Crosby, för mig att jag mötte Mario Lemieux när han kom tillbaka, en snabbis där också i början av karriären. Vincent Leclerc, alltså det är Erik Lindros jag spelar med till exempel. Så att, ja, det var många fantastiska spelare som man har spelat med. Liksom. Ron Francis, en gammal legendar, kom till Toronto. Kalle Johansson var ju där också det året när de gick långt. Liksom. Ja, Brian Leach var jag spelade med. En kort session. Liksom.
Första USA-födde som vann Conn Smythe Trophy faktiskt. När han vann med Rangers 94. Bara en sån sak.
Ja, du ser. Ja. Jag har ett lexikon framför mig här. Hockeylexikon.
Ja, det är någon störning.
Ja.
Ja. Ja, den bästa tränaren du har haft då, Micke, det är den som har betytt mest för dig. Det här kan du ju nämna för
ja, stycken. Men, ja, det är klart man kan göra det. Men den som betydde mest för mig, målvaktstränaren Thomas Magnusson och naturligtvis Stefan Lade. Men Harry Nilsson är ju den som fick igång min karriär.
Han gav, på vilket sätt gjorde han det?
På den tiden när jag kom upp så var det ju liksom lite så här fult att spela rookies, lite yngre. Man skulle liksom gå skolan, liksom. Man skulle jobba sig upp liksom i hierarkin liksom innan man fick chansen. Utan Hardy gav ju mig chansen för Tommy Söderström när Tommys karriär började dala lite grann och sådana grejer. Så att, och sen gav han även mig chansen i landslaget och visade upp mig då för NHL-klubbarna och sådana grejer. Så att, han var nog den mest betydande tränaren skulle jag säga liksom, för min karriär på många sätt. Liksom. Sen har jag haft väldigt många bra och mindre bra tränare också. Jag hade Paul Maurice som fortfarande är en tränare i Winnipeg. Det året jag blev tradad från Toronto hade egentligen inte så jättemycket att göra med. Men just sättet han var mot sina spelare, ärlig, rak, tog sig tid för varje spelare liksom, och sånger. Han var väldigt modern för det här var 2006 liksom. Han var väldigt modern och det är nog därför han är kvar fortfarande i Winnipeg också liksom, att han liksom har det här tänket liksom, att han ser alla individer på ett eller annat sätt. Det spelar ingen roll att jag var tredje slips, utan han tog sig tid liksom att se mig.
Ja, du vinner lite grann på det här med mental träning. Jag ringde och pratade med Rickard Wallin som jag jobbar med till vardags då, som är i samma generation som dig, och jag vet att ni har haft samma mentala tränare. Berätta hur du jobbade med det, för att jag menar, du sa ju tidigare många mår ju väldigt dåligt där i målet till slut för att inte bearbeta saker eller svårt att börja om så att säga med spelet och den pressen som ändå är på målvakt. Jag menar, titta på stackars Tommy Saal och Salt Lake City, det är en puck.
Det är en hundradel sekund av hans karriär egentligen, som alla kommer ihåg liksom. Och sen är det alltid svårt just såna här situationer att göra, men det som jag jobbar med, som Rickard jobbar med Andy Svärd då, är ju liksom att förbereda sig inför match, hur man förbereder sig mentalt, skriver lister på ett eller annat olika sätt. Liksom,
vilka lister då? Alltså positiva grejer? Eller?
Ja, både positiva grejer. Hur vill jag framstå för mitt lag? Sen kunde det vara liksom någonting som kallas för pre-action, att man liksom man skriver ner någonting som man är förberedd på det, så när det väl händer så blir det liksom ingen reaktion, utan det behöver inte slösa med energi. Det kunde vara till exempel att vi skulle ha en dålig domare till exempel den här matchen. Då visste jag om det. Då hade jag skrivit ner det på listan att idag har vi... Nu kommer jag vara på Lärking, men skitsamma. Sorry Lärking. Jag drar alla domare, men jag kommer ditt namn. Men tar han då som exempel då. Att idag ska vi ha han som domare. Då visste jag om redan innan att... han är inte bra liksom. Då behöver jag inte lägga någon energi på honom. Om han gör några dåliga domslut, eller jag visste när det kom upp liksom att till exempel vi skulle möta Skellefteå borta, då visste man, då hade man 40 skott garanterat liksom, för att de var så pass bra liksom. Ja, då visste jag det liksom. Ja, vad behöver jag göra då för förberedelse? Men ja, men då behöver jag dricka mycket vatten, för jag vet att jag kommer få svettas mycket liksom, och behöver jag sova mycket för att jag ska orka mer med de 40 skott. Jag behöver äta mycket. Alltså det är liksom, allting går i hand liksom. Och sen en annan checklista var ju då till exempel liksom att vad som än händer i matchen så ska jag framstå som att liksom jag är lite så här king shit rock'n'roll där bakom liksom, att det är liksom jag ska stå där och andas och liksom vara stolt ändå, även fast jag släppte in fem puckar, för det sänder signaler till resten av laget. Du vet ju själv om du har sett mycket i matchen, en mål liksom som hukar sig ner eller börjar slå med klubban, mål liksom i ur balans, och det smittar ju av sig extremt mycket just eftersom målet är en så viktig position. det som gjorde då är att jag i efterhand då kunde gå tillbaka till den här listan, så kunde jag då checka av liksom, hur den här matchen hade gått då, utifrån min lista liksom. Skötte jag, hade jag gjort det här som jag sa innan liksom, att jag, hade jag snabba fötter idag eller någonting. Och då var det ju ett avslut på matchen, ett bokslut kan man säga liksom, att då hade egentligen spelat ingen roll hur det gick i matchen, utan jag visste att jag hade gjort allting som jag hade kunnat i den matchen. Då spelade det ingen roll om de här rubrikerna i matcherna, i tidningarna, hade varit liksom svarta. Liksom. För så är det
du
ju
hade
ibland,
gjort
liksom.
Ditt bästa helt enkelt, men kan man inte göra
det. Jag hade kunnat se mig själv i spegeln, som det heter, klyschigt, men så är det. Och sen handlar det mycket om just det här med att kunna koppla av mellan matcher.
Det är såna här... Hur gör man det då? Alltså, för det är inte det lättaste. Det är lätt att börja, om man har en viktig match 7 på kvällen, så vaknar du 7 på morgonen. Det är ju väldigt lätt att spela den matchen i huvudet.
Absolut.
Under hela dagen.
Absolut. Och det är ju någonting som inte går att jobba bort alltid, utan det är någonting man får leva med som professionell hockeyspelare. Men däremot så gjorde den här verktygen det lättare för mig att släppa matchen liksom. Till exempel så satt jag och kollade varenda sista 5-6 åren, satt jag och kollade varenda skott på mål och varenda mål jag släppte in och egentligen varenda situationer. Bara för att få ett annat typ av avslut då liksom, för att kunna lära mig liksom. Och då började jag alltid med det negativa att kolla på målen, vilket i det här fallet ofta är negativt för målaktigt. Jag kunde se liksom, vad kunde jag gjort skillnad? Vad kan jag göra för skillnad? Inte bara skylla på backar, utan liksom, för så är det ju liksom. Jag kan bara ta ansvar för mig själv liksom. Vad kan jag göra för skillnad nästa gång en sån här situation händer, och sen jobba vidare och sen avsluta med alla fina räddningar som man ofta gör. Så att då blir jag liksom, tanken styr ju ofta, resultatet styr ju ofta tanken, att man liksom, när man går därifrån då, även om man hade släppt 4 puckar, så var det så här, men fast det var inte så farligt alltså, jag kunde kanske inte gjort så mycket mer liksom, var såna grejer. Så att det är mycket sådana grejer, att kunna separera på hockey mycket och privata mycket.
Ja, för det där tror jag är svårt alltså. Det tror jag många är, man. Och du tänker när du slutar också, eller när alla slutar, du, så förknippad som du har varit med hockeyn under, ja, 20 år då, så har på seniornivå, så har folk, hur går det på lördag, hur går det på torsdag, hur går det precis. På, och sen är det ingen som frågar det helt plötsligt. Och,
vilket jag tycker är jätteskönt.
Ja, jag förstår det. Men ändå, du är väldigt mycket Micke Tellqvist, hockey-Micke.
Tellan brukar... Tellan. Folk som inte känner mig kallar mig för Tellan. Och de som känner mig brukar kalla för Micke. Ja. Brukar det vara klassiskt.
Ja. Det var en, du heter ju Carl Mikael, så var någon, de som kallade dig för Bellman också. Bellman. Jo, just att bli förknippad med ditt yrke så mycket. Ja, men en bagare kan ju smita runt. Ingen som vet att han är bagare. Va? Men alla som håller på med, gillar idrott, vet att Micke Tellqvist står i landslaget eller Djurgården. Hur är det?
Hur är det idag?
Hur kunde du separera? Hur lärde du separera? Nu är jag privat. Ja. Trots att du blir påminn när du är privat om att du är Tellan, målvakten.
Ja. Nej, och det hade jag ju problem med i min tidigare karriär. Eller tidigt i min karriär ska jag säga. För vi spelade ju World Cup där till exempel 2004. Det gick inte så bra. Vi åkte ut mot Tjeckien ganska rejält. Och vi trodde liksom att vi skulle gå hela vägen. Det tog jättehårt på mig. Men då återigen gick runt och trodde väl att jag var liksom center of attention, center of universe. Att alla trodde liksom att den här matchen var det viktigaste. Så jag satt ganska mycket hemma i min lägenhet liksom, och såna grejer, och mådde väl inte jättebra liksom. Så jag tyckte väl liksom, fan, jag hade svikit nationen Sverige, jag hade svikit mina lagkamrater, jag hade inte spelat så bra som jag hade velat och såna grejer. Men så att där hade jag nog önskat att jag hade haft mental träning tidigare i min karriär och kunna bearbeta det. Så att, för men det är som allting annat, jag menar, efter ett par dagar så är det bortglömt liksom. Det visst, man kommer ihåg vissa sekvenser, men det är så här, det blir lite luddigt till slut liksom, och folk är arga kanske där och då. Men efter några timmar så brukar folk lugna ner
sig. Så kommer det nya match hela tiden.
Det är ju här som är charmen med sporten också. Det är ju någonting som man lär sig ju äldre man blir. Eller om du gör ett misstag också. Det är, så är det ju liksom. Det blir inte lika viktigt på något sätt. Liksom. Även fast det är viktigt så blir det inte lika viktigt. Man lär sig liksom att fan, det är bara misstag gör vi alla. Liksom. Gör ingen misstag i hockey så blir det inte något mål. Liksom. Det var skittråkigt.
Ja, det är så. Ja. Vi kan säga det till de som ska vara med i tv nervösa. Alltså, vi ska inte landa någon flygplan med 300 personer. Vi ska bara prata lite hockey idag.
Nej, precis.
Ja, det är inte så farligt.
Nej, det funkar. Ja, man får säga fel liksom.
Du, barnen, hur är deras idrottsintresse?
Det har varit ganska...
De är 7 och 4 nu va?
Ja, det har varit ganska... För att, man tror ju att med min hockeybakgrund att de har varit jätteintresserade av idrott. Men min son började faktiskt spela hockey förra året. Ett år senare än egentligen ska då. Och egentligen aldrig varit. De har egentligen, Han har provat stå i mål några gånger och tycker att det var jättekul. Så att jag sa, fan, ska vi behöva uppleva det? Jag ska bli i den här mål.
Det är dyrt med måldagsutrustning, hörru.
Ja, så tur var så jag spelar KL. Så jag klarar mig ganska bra. Man får lite så. Men det är ju liksom, ska jag uppleva det här igen då? Men då ska jag bli i den här nervösa målvaktsföräldern då liksom. För jag vet ju liksom, men jag har tagit ett steg tillbaka där lite grann och låter han få köra sin grej och ha kul liksom. Och det tror jag är viktigt att spela fotboll och såna grejer. Och han får prova på det som han tycker att det är kul. Så nu står jag där lördag morgon 8 ute i Gustavsberg. Kallt och jävligt, men blaskigt, kaffe.
Tänk vad din pappa och mamma fick göra.
Man börjar förstå det också. Det är det man förstår när man får egna barn också, hur mycket föräldrar offrar liksom, på sina barn liksom. Mycket tid och mycket mil de har lagt på den där gamla vita Volvo 740 som åkte runt hela Sverige till Leksands hockeyskola och gudans moster liksom.
Nu så jobbar du lite, du jobbar med rekryteringsföretag, och du är med i Aftonbladet. Vad har du för planer så att säga? Har du några planer? Några drömmar nu om vad du vill göra?
Nej, alltså egentligen har jag väl inte. Jag var mer hemma. Alltså, det låter jätte...
Ja, men det var ett år sedan du slutade. Ja. Så att det är helt okej att du
fråga
säger så.
Fråga mig om några år så kanske jag säger tvärtom. Men, nej, men jag har sagt till mig själv att jag vill jobba på lite här nu. Och, jag menar, om några år då är man bortglömd, tycker jag säga. Om man inte får någon annan karriär inom journalistiken eller tv eller vad som helst.
Du tycker det är kul med tv och journalistik?
Ja, men jag tycker att det är intressant att tycka och tänka. Liksom, för att när man är väl uppe i hockeykarriären så är det... Så tyckte jag det var svårt att tycka och tänka, för just för att man har så mycket stort ansvar för fans, sponsorer, klubb, lagkamrater. Så man kan inte säga riktigt vad man tycker, tyckte jag. Nu kan man ju nästan säga vad man tycker. Jag kan inte riktigt såga folk, kan jag känna också. Men däremot kan jag ha mer åsikter om saker och ting, hur saker och ting bör skötas och sådana grejer. Vilket det är rätt befriande också. Man sitter trots allt på ganska mycket hockeykunskap och man har upplevt ganska mycket och förstår hur spelarna känner, vad de går igenom, och försöka förmedla det till alla hockeyintresserade där ute också. Liksom att även fast man tjänar väldigt mycket pengar under en kort del av sin karriär, så är man fortfarande av kött och blod som alla andra. Som vi sitter här, vi är båda uppvuxna i Viksjö, men och med en annan gemensam bakgrund, men vi har valt ett jobb där vi syns mycket utåt. Det betyder inte att vi är annorlunda på sätt och vis.
Det hör ni alla där ute, Micke Tellqvist är öppen för förslag. Och det är ju faktiskt så att det är ju väldigt många målvakter som blir experter. Vi har ju Granqvist, vi har Rönnqvist, vi har ju Kevin Weeks, vi har McLellan. Det finns ju massor med målvakter. Nu har jag glömt någon i hastigheten här. Som målvakter är ju, brukar ju ofta tycka det är kul att vara experter.
Vi har sett mycket hockey, tror jag.
Jag
fick se mycket hockey borta och jag sitter och kollar mycket hockey också på nära håll liksom, som andra keeper liksom. Och det som jag tror som med fördelen med målvakt är att man ser ju spelet byggas upp på ett helt annat sätt när du står där bak liksom. Du blir bra på att läsa spelet liksom. Det är en stor del av målvaktsspelet, är att kunna läsa det, kunna förstå spelet. Sen är jag jättedålig på att rita bågar och såna här grejer. Alltså, bara så att jag inte lyssnar jättemycket under genomgångarna. Det ska ju gudarna veta liksom. Men det är någonstans där tror jag vi har en fördel liksom.
Ja, det tror jag. Hockey Night i Canada har ett par stycken också. Gamla LA-målvakten där är ju expertkommentator. Ja, nu tappade jag namnet.
Många målvakter. Han hade en bandana.
Exakt.
Ja, jag vet exakt vad du menar. Ja. Vi får komma tillbaka till det.
Vi gör det. Men som sagt, men då vet vi det. Är det någon devis du har när du nu sparkar av det täcket på morgonen? Nu ska Micke Tellqvist upp och göra en bra dag. Har du något speciellt som du sätter fokus på då?
Nej, det är väl egentligen bara att väcka barnen och försöka få dem ur komat, tänkte jag säga. Men det är väl en sak som man känner som en nackdel ändå, om man får säga nackdelen med att ha spelat hockey, att det har ju slitit enormt på kroppen har det gjort.
Ja, hur är det? Har du några såhär men, är det någonting som du lider av idag?
Nej, men jag har klarat mig ganska bra, men man känner ju att det krämper liksom. Sen är det ju krämper för att man blir äldre också, men jag tror att just nu är jag 39, så att de krämperna borde ha kommit lite senare, men brukar jämföra med att öppna och stänga en dörr. Till slut så går gångjärnen sönder liksom. Och det är väl lite så.
Men att det gnisslar lite?
Det gnisslar lite. Ja. Mer än vad det borde göra.
Okay.
Och såna grejer.
Ja. Men du förstår hur du har stått alltså, på jobbat i ganska onaturlig position ändå.
Och fått puckar i huvudet.
Fått puckar i huvudet.
Det, och, det förklarar en hel del. Så ni får ursäkta där ute om det är någonting jag sagt här idag som verkar konstigt.
Så ja, du ursäktar.
Jag ursäktar.
Micke, är det något jag brukar alltid fråga? Är det något som jag har glömt att ta upp med din fantastiska karriär? Det är ju naturligtvis en hel del. Men är det någonting som, där som jag tycker var, det här borde vi ha snackat om?
Nej, inte vad direkt jag kommer ihåg. Men det, jag tycker vi har tagit upp det. Någonting som jag är mest stolt över med min karriär är nog att jag aldrig gett upp liksom.
Nej, du var kvar kämpat i St. John's i stort sett i 4 år där nere. Du kämpade i KL trots enorma flygresor och förvisso bra betalt. Men ändå i par, ja, det blev ju 3 omgångar egentligen fram och tillbaka. Ja, du har bitit ihop och du har kört.
Och det är väl någonting jag skulle vilja ge med mig till de ungdomar som åker över nu, till ungdomar är rätt, som är fan 65 år. Nej, men alla yngre spelare som åker över till NHL, att man inte ska ge upp för tidigt, för Sverige finns alltid kvar. Var kvar och kämpa lite grann, för det är lite det NHL-klubbarna vill se också. De vill se det här, att tar man inte plats på en gång så åk ner och sen kör på. Sen förstår jag efter 3-4 år att det liksom, det sliter mycket att sitta och åka buss också. Då kanske det är dags att försöka begära en trade eller vad som helst, men kämpa på lite. Det lönar sig. Man får med sig det i sin hockeykarriär. Och du får en helt annan respekt av de NHL-spelarna också. Om du är en spelare som har kämpat på i 3 år där nere och sen kommer upp till NHL, så får du liksom en... Du får med dig väldigt mycket positiv feedback av dem. För att du ser dem på dig som att fan, den här killen, han har verkligen kämpat för att komma hit. Liksom. Då, ja, man får med sig det.
Vilka var dina förebilder som målvakt?
Tommy Söderström och Roffe Riddervall, som jag vet som du har haft här.
Jag har haft i podden båda två, och Lut Hellqvist här också.
Cirkeln
är sluten.
Cirkeln är sluten, definitivt. Nej, de har varit idoler för mig och fått chansen att träffa både Roffe och spelat med Tommy. Och NHL så hade jag faktiskt Ed Bölfor som hade faktiskt fått chans att spela med också. Men det var mer på grund av att han hade en tuff mask, när han, en Falcon-mask hade han när han spelade i Chicago där, som var jävligt häftig liksom. Så att, nej, det har haft mycket förebilder inom idrotten, och det finns många fortfarande som ser upp till.
Vem är bäst med klubban? Vilken målvakt just nu tycker du är bäst i världen med klubban?
Det är väl Smith i Calgary, tycker jag. När jag kom upp så var det Murray Turk och Brodeur. Liksom. Det tjafsades alltid om att Brodeur fick så lite skott alltid. Liksom. Han fick inte så mycket skott i New Jersey. Men det berodde ju mycket på att han var ute och spelade bort puckarna också till backarna. Så de fick ju aldrig chansen att ta tag i pucken. De dumpade in pucken också. Så att han var ju stor del av deras försvarsspel också. Mm.
Underbart, Micke Tellqvist. Tack snälla.
Tack själv för att jag får vara här och prata om min karriär. Ärad att få vara med.
Vi hade kunnat suttit ett tag till.
Ja, jag tror vi får episod 2.
Ja, vi gör det på igen 2 sen. Ja. Eller del 2. Ja. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas Sundstedt Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hi, hi.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.